Podplay.
Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hockeypuls podcast. Den här gången sitter jag tillsammans med en av våra största någonsin. Jag tror faktiskt inte att han behöver någon uttömmande och pompös beskrivning. Jag tror att det räcker med att säga välkommen till podden, Peter Forsberg.
Ja, härligt. Tack så mycket.
Vi sitter just nu i Sog, din och familjens hemstad sedan 3 år tillbaka. Skulle säga att det känns rätt och bekvämt att kalla det här hem nu.
Ja, men det har ju blivit så. Vi har ju som sagt bott här nästan 3,5 år nu och kidsen är i skolan och börjar komma in i det, och jag tycker vi börjar komma in i det bättre och bättre också, eller mer och mer. Så. Sen vet jag inte om man verkligen ska kalla hem. Även fast jag bodde i Denver och lite överallt i världen, så var ändå i Övik kanske alltid hem.
Det är fortfarande hemma.
Jo, men det ska jag nog säga. Jag var ju i Stockholm ett antal år också. Sådär, så. Men om man ska verkligen säga hem, då är det Övik tycker jag ändå som gäller.
Men av alla platser du har bott på, om vi tar Övik, Denver, Nashville, Philadelphia, Stockholm, hur står sig Sog mot de här metropolerna?
Ja, nej, men det här är ju, det är väldigt lugnt och skönt att städa här nere, måste jag säga. Det händer inte speciellt mycket om fredag eller lördag kväll, och det är väldigt, det är inte så stort kan man inte säga, och vi har kossor på baksidan, lugnt och härligt och nära till naturen. Sen ja, även om man säger strukturellt, om man säger, det är ju poliser överallt, så det är väl lugnt på den delen. Så sen om i och med att vi är ute och reser så mycket, om man säger jag och Nicole, så får man lite puls i alla fall, så det är ganska skönt att komma hem och inte händer så mycket.
Jag gissar att du är ganska trött på den här frågan, men jag ställer ändå, det är säkert 1000 gånger du får den. När flyttar ni hem? Om ni flyttar hem?
Nej, men vi har väl ingen brådska hem, det tycker vi inte.
Är du trött på den frågan förresten?
Nej, jag vet inte. Alltså, vi har ju ingen tidsplan egentligen så där när vi flyttar ner, hur länge vi skulle vara här, utan vi skulle känna oss för. Egentligen var det för att vi köpte in oss skomärket här i Inuike som vi flyttade ner hit, och huvudkontoret ligger på den här sidan Zürich då, så vi har väl, eller Nicole har väl en halvtimme in i alla fall på morgonen, så där, så vi får se sen att kanske Schweiz bästa hockeystad också gör väl inte speciellt mycket, så jag har lite att göra jag
och. Men 3 barn på 4 år, och du säger att ni är ute och reser och allt möjligt, hur får du livspusslet att gå ihop, att vara pappa och samtidigt entreprenör och även på hockeysidan att vara med på den fronten?
Ja, men nej, men det har absolut varit ganska mycket och stressande emellanåt. Vi har haft hjälp under tiden. Då har vi väl haft Nicole jobba mer än vad jag gör.
Så
jag tycker ändå jag kan styra mina dagar rätt bra. Det kan jag göra. Och är så att vi måste hämta från förskolan när kidsen är sjuka eller en sån här grej, så jag brukar jag vara i närheten i alla fall om man inte är ute och reser. Nej, men jag vet inte vad man ska säga, hur mycket fullt upp man har. Farsan brukar säga, de säger att de har fullt upp, de gör ingenting. Så jag vet inte vad jag ska ta det där som. Men jag tycker ändå att det funkar bra, och kidserna börjar bli äldre nu. Så Lennox, han är 9, han kan man ju lämna själv någon gång lite då och då sådär, om man ska ut och göra någon timme eller sådär. Så nu börjar det bli lättare och lättare. Jag tycker värsta tiden har varit, som du sa, det, vi fick ju kidserna inom väldigt kort tid. Och Nicole var väl, hon var ju 25, 27, 28 när vi fick dem. Och sen så, det var lite stök, jag kan inte säga något annat. Jag gissar att, och hoppas, tänkte jag säga, att de som har 3 kids där tätt in på varandra vet vad jag pratar om. Att det är lite hektiskt emellanåt.
Men jag tycker vi dyker in i hockeypölen nu. Jag träffade Carl Klingberg häromdagen, och han sa minsann att du brukar vara ute på isen ibland och på träning och lägga lite flippmackor, och så är det en analkande comeback vi säger, eller?
Nej, jag spelar ju med Sogs veteraner.
Så gör du det?
Jo, men jag gör det faktiskt. Eller jag försöker spela, jag vet inte om man ska kalla det att spela hockey längre. Det är något annat än vad man håller på. Jag tycker ändå att det är ett bra sätt att komma in med och träffa andra här, och så tycker jag ändå att det är ganska kul att åka träna på en tisdagkväll 9-10. jag vet inte om jag är så jättesugen på att spela matcher, men vi har ju, jag spelar en match så här långt, så vi får se hur länge jag håller, men det, jag tycker ändå att det är roligt. Sen ja, med EVZ då, om man säger så, så jag var med en gång på is där bara för lite skoj.
Okay, det var bara en gång alltså?
Ja, en så här långt en gång bara för kul. Så, i och med att om man ska dra tillbaka, alltså, när Kent var tränare, farsan var tränare i Vålerenge en gång i tiden, så var ju Tanges där. Han var ju spelade juniorerna, jaha, tror jag. Eller man kanske var ännu yngre. Och sen så Dan Tanges, så han är ju tränare i SOG här nere, så i och med att jag känner han, och så hängde jag på någon.
Så du hade en väg in så att säga?
Ja, nej, men, alltså, jag tycker jag älskar hockey, så jag kan inte åka hem till Modo eller till Övik varenda gång. Det, ska,
det kan du väl träning. Göra tycker jag.
Nej, lite väl långt och lite stökigt att flyga så mycket. Så det är, så jag vill ju vara nära hockeyn tycker jag ändå. På något sätt så behöver jag det i vardagen för att tycka att det ska vara bra.
Men Kalle sa att det fortfarande går att säga att hockeygröden i dina ögon fortfarande är enormt stark. Är det så? Personen har inte svalnat.
Nej, intresset för hockeyn. Kanske just efteråt, när jag la av så där, var man lite sist där. Men jag tycker ändå att jag har ju ändå köpt in min agentverksamhet, och sen så tycker jag om hockey. Jag kan inte säga något annat. På något sätt så att jag behöver det i vardagen. Alltså man sitter ju på många möten och det är olika bolag hit och dit, och det är, jag kan inte säga att jag är bäst hela tiden på allt, men jag tror när man får ett hockeymöte så känns det som man i alla fall är toppskiktet. Och alltså man tittar på hockey, hur ser jag, man är ändå harva i högsta ligan någonstans i 22 år och kanske vet vad som behövs i ett lag och lite såna här grejer. Så nej, men det är nog kul att få följa. Och sen ja, med Modo, självklart av de klubbar man har spelat i här, så vann man ju mästerskapen i fjol också bra. Och sen med agentverksamheten så är det en massa spelare som man vill följa och se hur de utvecklas och hur det går för dem.
Och den där agentverksamheten du är inne på, det är Four Sports. Vi sitter på kontoret just nu. Dina kollegor hörs lite här runt omkring, så jag säger till lyssnarna, om ni hör lite miljöljud så är det därför i alla fall. Hur involverad är du i Four Sports? Och är du liksom, känner du att agentverksamheten gör att du får smaka lite på den här hockeyns sötma ändå igen?
Ja, jag är inte operativ överhuvudtaget, men självklart så följer jag de spelare vi har, och det är egentligen för att är man intresserad, och på något sätt så vill man ju att det ska gå bra för dem såklart, de vi representerar. Så det är mer att man får känsla för killarna egentligen, kanske inte för mycket om man säger lagarna är så, men självklart vill man att det ska gå bra för dem.
Din äldsta son Lennox, som jag förstått det så har han börjat spela till SOGs akademi lag. Är han lik farsan där ute på isen?
Ja, jag vet inte om man spelar akademilaget.
Okej, okay, då har jag hört det fel.
Ja, precis. Nej, men jag tror akademilaget är väl, alltså det är laget under A-laget. Okay. De har...
Är det SOGs björnliga? Ska vi säga
så? Ja, det är ungdomsverksamheten om man säger så. Jag tror att de kallar just laget under A-laget, för de har det som ett B-lag och det kallar man akademilaget. Och därför, inte för att argumentera,
men
han spelar ungdomsverksamheten, ja. Absolut.
Annars har han väldigt långt fram i ut.
Ja, precis. Ja, det har gått otroligt fort. Han är ju ändå bara 9. Så. Ja, jag har inte, alltså, helt, jag har inte fått sett han heller så mycket på slutet, i och med att rinken har varit stängd. Mm. Man har inte fått komma in och kolla på träningar. Enda som jag har sett av honom förut är det att han inte är rädd att göra illa sig själv i alla fall. Han har det i sig i alla fall, att han, om man ska fram, då ska han bara fram. Sen vet jag inte hur duktig han är så, för det, jag tycker inte jag har fått sett så mycket. Vi åker någon gång på sidan om, men svårt att få jämföra. Han har inte fått vara in i och med covid, och ja, de har inte släppt in. Och, så det har varit ett tag sedan jag har sett han spela en match. Så vi får se. Och sen Lillen också spelar ju. Han går ju någon dag i veckan också. Då.
Så det har... Alltså börjat.
Ja, det har jag kört igång.
Så. Och Lilly har hon också?
Lilly, ja, hon brukar för mig åka grillar i alla fall. Men inte så superintresserad än så länge på att lira. Jag tycker ändå Lennox som helst. Jag tycker att han börjar få lite intresse också. Han gillade fotboll mer ett tag än hockey.
Men du styr honom där?
Nej, eller? Det behöver inte jag. Han har vuxit till sig faktiskt. Okay. Så det börjar bli bättre.
Men någon DNA-sträng från dig i alla fall när det kommer till hockeyn, låter det som...
Ja, jag vet inte om man ska titta. Just det där var oförsiktig på isen. Så jag tycker ändå, det är inte bra för kroppen i sig, men det är ändå en bra förmåga att man, när man är ute på isen, att man inte drar sig undan för tuffa situationer, utan man är där och se till att göra det mesta för att kunna vinna. Så det är väl en, om man säger, för att kanske bli en bra hockeyspelare, det är ju inget måste, men det är ju en plus, tror jag, i slutändan att du ska komma någon bit. Sen är det inte ett måste att han ska bli någon superbra så, men ska han bli bra hockey så tror jag ändå ett plus att man är lite orädd.
Men hur ser du på att han börjar komma upp i en ålder nu där han kanske är mer medveten om det rampljus som du står i och ser det mer att han kommer att stå i eftersom att han är din son?
Jag vet inte. Det känns som inte... Man bryr sig så mycket än så länge i alla fall. Och det är kanske lite lättare här nere också än om man skulle vara hemma i Sverige. Så nej, det är... tänkte jag säga. De pratar ju tyska i omklädningsrummet, så han förstår ju inte så mycket än, eller så kanske inte så många i laget som har fattat vem man är. Ingen aning.
Hur går det för dig med tyskan då?
Nej, det går trögt, minst sagt. Så här är ju inte, det är inte högtyskan här nere heller, utan det är som Sitsche-Dutsche, och det är inte lätt att komma in. Det är mer, alltså, lite slang och vi kämpar på tyskan. Sen såg det väldigt internationellt, måste jag säga, om man tittar på vilka som bor här. Så det är något ställe runt omkring krokarna här nere som man ska klara sig på engelskan, så är det ju här.
Nice easy home date. Here's Forsberg in behind the goal. Forsberg still up with it. Forsberg stumbles, keeps it in, and here he goes. Forsberg walking in, tees it up, waits, takes a shot, scores!
Där är vi framme vid moment 2 i podden, och då ska vi försöka höja pulsen på Peter lite här, tänker jag. Men innan det, jag läste någonstans att apropå nervositet och stress på slag och förhöjd puls, att du under din karriär, och framförallt i början, var extremt nervös inför matcherna. Att du knappt åt på matchdagar, utan att du gjorde så mycket mat kvällen innan som du tryckte i dig för att du ville vara säker på att du skulle ha tillräckligt mycket energi. Är det så?
Jo, men det stämmer väl. Det gör det väl. Nej, men jag vet inte. Man tog ju väl rätt seriöst där med hockeyn. Så, men det var absolut så att jag gick och funderade på matcherna jämnt och ständigt. Okay. Vilka man skulle möta dagen efter, och hade allt det här att man skulle vara bättre än förra matchen, och hade man förlorat en så såg man till att vinna. Och det var, jag vet inte, jag satte alltid hög press på mig själv, så man var nervös, absolut. Så var det så under det var just när jag kanske kom upp i A-laget, att jag efter ett tag så kände att man måste dra i mig lite någon middag till innan jag gick och la mig, för att verkligen ha sig till att man hade energi någon efter och så. Så tycker jag att det har varit inte bättre, det kan jag inte säga, genom åren, om man tycker alltid var nervös så. Det som tycker jag funkade bäst för mig lite senare, det låter ganska dumt, att sitta och spela tv-spel.
Okay.
Vi kopplade upp oss i på flygerna och på bortamatcherna, och speciellt i slutspelen. Så gjorde vi så istället för att bara ligga i hotellrum och fundera på matchen. Och så då man kopplade upp 6-7 stycken och satt och spelade dataspel. Så då glömde man bort lite grann att det var matchdagen efter. Man fick något annat i skallen, och de strategispelarna lite sådär, då hade man inte tid att tänka på något annat. Så jag tyckte att det låter ganska fjantigt och hålla på med såna här grejer, men jag tycker det var jättebra för att koppla bort att man var för nervös. Det räckte med den dos man fick i alla fall när man skulle komma ner på matchen och matchvärmning och allt det där, som matchdagar.
Men hur, alltså en styrka hos dig verkar ha varit att kunna fästa ditt fokus på nästa match bara, och att inte titta för långt fram. Hur viktigt tror du det var för dig personligen att hela tiden kunna leverera kväll efter kväll, just för att du hade det mindsetet?
Ja, nej, det tror jag de flesta har, tänkte jag säga, när man i alla fall de med högre divisionerna, att man kan inte titta någon längre, utan det var ju verkligen byte för byte eller vilka man skulle möta, allt det där, så han har inte funderat så mycket på längre fram, absolut inte. Jag kan inte tänka under match att man gick och funderade vad som skulle hända dagen efter eller någonting, inte för matchen var avgjord, om man säger så. Då kunde man, okej, vad är det som kommer härnäst? sen men han är ju spelat färdigt matchen och går till käka sen. Kanske man behöver fundera vilka möter vi nästa gång, var vi inne på det och träningen och allt det där som skulle komma efter det då.
Fast jag tycker att det här är väldigt intressant, för att vet du vem som har förklarat din storhet bäst?
Nej, det har jag ingen aning.
Jag tycker att det är du själv i en intervju med Svenska Dagbladet. Och det är lite det här vi är inne på just nu med att vara närvarande. Jag ska läsa vad du sa till dem. Jag förstår varför jag engagerade folk att kolla på hockey. Jag bråkade med domare, bråkade med motståndare. Jag kan se highlights när jag ligger och brottas i hörnet med någon spelare i Calgary. En helt jävla oviktig match. Jag var där varenda gång. Jag var där. Det tycker jag sammanfattar din karriär och din storhet på något sätt.
Ja, nej men så var det väl kanske att jag brukar säga, jag var ju kanske sämst de största matcherna. Jag var ju så nervös. Alltså vanlig match. Men att man, och det kanske inte behöver vara matcher så, utan det jag fick någon fråga på ute och snacka någon gång, och just det bäst när det gäller, eller just det här att lugna ner sig under match, att inte slösa så mycket energi på bråka med motståndarna och såna här grejer. Samtidigt så, nej, det håller jag ju faktiskt med om. Det kanske inte är det bästa att ligga brottas och slösa energi mot en back som är 10 gånger större. Eller, men det var ju ändå engagerad. Och just det där att man, det var ju inte bara på matcher heller, utan just det jag fick säga, det var ju att man höll på träningar också. Och det var kanske därför man blev bättre, för att man brydde sig varenda träning, inte bara på matcher, utan man kunde ha zonspel. Och det har jag alltid sagt, satt i grunden, om man tittar när vi spelade i zonspel i Modos juniorer back in the days med Macke och Wärmblom och Salomonsson och Hasse Jonsson, och om jag tänker tillbaka, och jag tränade med Modos junior lite senare, det var inte samma, alltså vi kunde ju på något sätt känna, om det var Melinder eller farsan som var tränare, nu är det liksom 30 sekunder kvar, alltså nu kommer han blåsa snart och vi ligger under med ett mål. Och det minns jag, ja men absolut, Macke skulle ju, han skulle totalfällare eller man skulle göra saker själv bara för att vi ville kvittera.
Målet helga medlen på,
ja,
men,
och det var ju bara en värmning, alltså det var ju bara att in och lite, alltså värma upp i 5 minuter, men hade det där, vi kommer titta på, inte kanske bara jag, men den där gruppen då hade det här lilla, ja men det går ut på vinnare, och det var ju inte, det spelade ingen roll, uppvärmning på skoj, träning eller typ match, det var lika viktigt, och det tror jag lyfte, det jag fick säga, det lyfte nivån på en själv hela tiden, att man hade så hög lägsta nivå för, och när det kom till slut av matcherna, ja men då hade man ju haft de här situationerna på träningarna, så då visste man vad man skulle göra, ja men hur mycket kommer jag undan med domarna, och han kanske släpper att jag crosscheckar någon eller släpper att jag står i vägen eller gör någonting för att vi jagar ett mål, för det var de där situationerna så många gånger förut, så man visste hur man skulle hantera de kanske sista 60 sekunderna man skulle vinna. För att vi hade tränat på det där, om man tittar på den situationen. Ja, på varenda träning på lilla värmningen.
Så var det kanske den enskilt största framgångsfaktorn för 73-årna mod? Och sen var det några 74-75 där som blev riktigt, riktigt bra. Men skulle du säga att om du ska peka på någonting, är det det då?
Ja, alltså det var ju, ja, det är ju tävlingsinstinkten. Det var ju egentligen det som... Och just det där att man vi varenda träning gällde någonting. Det var bråk på hockeygymnasiet, det var ju bråk på vanliga träningarna jämt, och det var ingen som ville förlora. Alltså, det var ju verkligen så. Jag tror att det lade grunden för de flesta av oss lite senare i livet. Jag hade det där i sig att man hade lärt sig just att det var inte okej att förlora på något vis.
Men ditt personliga engagemang och driv och de där ögonen som du pratades om under din karriär, har det alltid funnits med dig, eller är det någonting i miljön som har format dig på det sättet?
Nej, men jag tror att det har blivit förstärkt senare i livet, men det har ju alltid funnits, om man säger, viljan att vara där och vinna och inte förlora och att jag backar på andra isen. Jag sa ju inte ljud utanför isen eller såna här grejer. Så värsta situation, jag tror nu vann VM-gulden 92, jag kom i aulan i eller inte, det var Nola skolan liksom. Jag sa inte ljud när rektorn skulle fråga, nu var bra liksom. Och det var allt jag sa på, han var, det är ingen det jag frågar om, nej du får inte ut något mer ord av mig.
Forsberg gör sin tredje säsong i Modo fast han bara är 19 år och han toppar elitseriens skytteliga. Den kritiska hemmapubliken i Kempehallen älskar honom. Och även om han själv tycks anse att eget beröm luktar ungefär lika illa som Örnsköldsvik i stort, så är han kung i stan.
Vem är bäst i Modo i laget?
Ja, det är Peter Forsberg. Avgjort bäst.
Jag vet inte riktigt. Peter Forsberg kanske?
Ja, det vet väl alla. Det är ju Peter.
I VM i Prag blev han hjälte lite i skymundan. Nu i Tyskland kommer få proffs och Forsberg får mer uppmärksamhet. Klarar du det liksom? När... Klarar du sånt här?
Nej, jag är väl inte så jätteduktig på det, men ändå det blir nog inte jag det handlar om där i landslaget. Nej, det tror jag knappast. Mm. Nu när Rundqvist och de har kommit tillbaka så då kommer vi nog i bakgrunden igen. Och det är nog bra för oss yngre. Mm.
Du vill liksom inte vara någon ny Sundin?
Nej, ingen sånt inte.
Sen som man går på hockeybanan var det ju precis tvärsom. Alltså. Om man ska ta värsta som jag gjort där. Jag tror jag kommer upp i A-laget Modo och Frölunda borta. Och det är ändå fullsatt. Och vi får såklart Modo får ju någon utvisning på slutet. Och Frölunda gör mål i öppen bur. Och så Orsava tror jag åkte ut på någon matchstraff. Och Ulf Ödmark fick en tia. Och då minns jag att... Jag skulle stå och teka där, så Ödda, han sa ju något, Ödmark sa ju något olämpligt, det var Thomas Andersson till och med, jag kommer ihåg det. Och så åkte han och skulle berätta att han skulle få en tia, och då alltså, tog jag av mig hjälmen och handskarna och klubban och stod och applåderade mitt i Skandinavien inför 11 000 pers. Och ändå vågade jag inte säga någonting på skolan överhuvudtaget eller till någon överhuvudtaget, men just när jag kom in på banan, det var bara typ det som gällde.
Men svartnade på något sätt? Liksom,
ja, men alltså det är något man var så på något engagerad, och det tog över att vi skulle vinna mot för det här blygheten man försvann. Mm. Och man ju massa 10 minuter för att gnälla på domarna och hit och dit och tjafsa och kunde slasha eller göra någonting mot dem som var större, och skulle jag se dem på skolan eller på sidan om skulle jag inte våga göra någonting och hade inte muskel på sidan om, så det, på något sätt var det någonting som hände som tog över på isen, att man hade att det var värt att göra de här lilla grejerna som man kanske inte gjorde på utanför isen.
Men just den resan du gjort utanför då, från blyg och timid till att bli mer verbal och synas på flera håll och kanter. Varför har det blivit så? Är det för att du blev mer bekväm i rampljuset eller några andra saker som gjort att du liksom pushats in i det där?
Ja, jag tror man blivit mer bekväm, det tror jag absolut. Och det var ett ont måste att komma in i det där. Det fanns inte så många. Jag kom upp i Modos A-lag och så gömde jag mig bakom macket där jag var knuffa fram handen. Och sen det gick inte så mycket längre och kom ensam i Quebec och det var bara jag som var svensk och sådana här grejer. Där fanns inte så mycket att välja på. Jag kommer ihåg när Sudden, vi åkte hem och spelade Modo bortamatch, för såg vi alltid sporten i bussen på flygplatsen.
Okay.
Det var Gidea, och så fick vi alltid se sportnytt eller då han spelade in busschauffören. Då. Och så kommer jag ihåg att jag såg Sudden och så stod 13 reportrar runt omkring han och han skulle prata engelska, och där har jag ju blivit draftad eller blivit tradad upp till Quebec där, och där kommer jag åker aldrig över om jag ska stå framför folk och bli intervjuad. Okay. Sådär. Det var mer rädsla tror jag ändå än att spela hockeyn och just på sidan om och stå i rampljuset och få svara på frågor och annat språk. Men jag tycker ändå att nu man har lärt sig på något sätt. Men det tog väldigt lång tid ändå för mig. Jag var nog kanske innan jag var riktigt bekväm, kanske 35 eller en sån där grej, innan jag tycker att nu blir jag inte så nervös heller.
Jag har en teori där, att när du var i Philadelphia då blev du kapten. Och då tvingades du ta ansvar och ställa sig inför reportrar allt mer. Och att då kanske man på något sätt tvingas in i det på mer än tidigare. Tror du det kan vara så?
Ja, det var... Man fick ju tänka på ett annat sätt. Alltid innan när man kom i hockeylaget och man hade en lunch eller en sån här grej, så kunde man ju alltid gömma sig bakom kaptenen. Det var ju ändå i Colorado var ju ändå Sakic som fick ställa sig upp och tacka eller välkomna en sån här grej. Sen helt plötsligt ska man börja fundera på det själv när man var i Filla och fick ta lite större ansvar. Och efter det så började man fundera. Liksom, okej, nu, vad händer idag? Ska jag få göra någonting, säga någonting? Eller så man förberedde sig lite grann i alla fall vad som skulle komma skall. Så det är inte omöjligt att man börjar fundera lite andra banor när man fick ta mer ansvar.
Nu är det ju så här att vi är inne på Max Puls som vi är framme med nu. Det innehåller två delar. Det är snabbfrågor och sen är några fördomar som jag har fött fram om dig som person och spelare. Men vi börjar med snabbfrågorna. Är du redo för dem?
Det hoppas jag. Okej, okay, testa.
Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Jag spelar väl något All-Star-match. Jag får komma ihåg vem som så. Jag spelar ju nu, ska nog säga, Mario Lemieux ska nog säga kanske det bästa som jag har spelat med så. Just den här den tiden på slutet. Gretzky fick man ju inte kanske möta när han var absolut bäst. Men jag tycker att när Lemieux kom tillbaka, eller 92-93 var han ju, jag hade inte kommit in, men just efter det där också så var han ju helt outstanding. Det är omöjligt att ta pucken av. Så han var ju min, han var coach faktiskt. Det måste ju räknas som
absolut.
Det var ju de 100 bästa i NHL någonsin här som skulle åsta matcher i LA. Så jag vet att jag har varit samma omklädningsrum, att han var coach i alla fall.
Okay,
jag tycker
ändå
Lemieux, alltså Mario var, vi mötte han någon gång där med Colorado, så inte 6 efter han kom tillbaka och han gjorde 6 poäng i vår match, vi spelade 6-6 där det var, ja men han hade lite extra faktiskt, storleken, förstod spelet lite halv brunk, alltså han hade det här glöden i sig också, tuff ändå sådär, så ja, just han har på något sätt, ja men han var nog bäst, sen är det många superbra annars, men någon så kanske jag säger han.
En okänd talang.
Jag vet inte om jag har så många okänd talang. Vad ska jag svara på det? Jag hittar på något. Premier League kollar man mycket. Jag spelar fantasy Premier League.
Spelar du det alltså?
Ja, jag tror jag var. Okay. Ett år var jag faktiskt. Jag tror jag var topp 200 i världen på. Och då är det nu på miljoner som lirar eller fantasy.
Det är imponerande.
Ja, och det tycker jag var ganska nöjd med faktiskt det året. Och då, då koncentrerade man sig eftersom man var i toppen där från början. Sen har vi fortsatt lira det där också. Nu är jag inte lika engagerad och ser så många matcher, men det tycker jag ändå, för att det var ju någon miljon i världen som spelade där på deras egna.
Skicka ut ett tips här till alla som kör FPL. Vad måste man göra för att nå den där succén?
Jag ser många matcher. Absolut. Och sen så ja, då gjorde jag ju till och med, då var jag ju superengagerad, så gjorde jag ju, ja, skrev upp en A4 om man hade hemma eller borta matcher och allt det där. Nu för tiden kan man ju se det där om hur lätta lagen är, vilka man ska möta och kaptener och byta rätt och allt det där. Så det tycker jag ändå var en ganska stor bedrift ändå. Jag vet inte om det var en talang så, men
jag accepterar det svaret.
Ja.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Jag vet inte vad bästa köp är. Bästa köp, köpte sommarstugan i Övik kanske. Det var väl bra köp. Det kan jag inte säga någonting om.
Sämta?
Det är många. Om man ska titta så kanske jag köpte lägenheten i Denver, om man tittar på någonting sånt där. Och så kom ju någon fastighetskrasch där 2008. Så det skulle nog säga att det kanske var ett bra sämre. Fast det visste man inte då. Det var ju, jag ägde ju lägenheten 10 år, så det var ingen som, eller det ska inte säga att ingen som hade kollat det. Det var ju en fastighetskrasch 2008 och så sålde man efter det, så det kanske inte var världens bästa köp. Så
vi slussar in 2 bostadsaffärer här på bästa.
Ja, men precis, för yes. Jag tycker det är ganska stort. Jag kan inte säga någon, jag kan inte köpa en godis.
Det är men det är kavaj eller någonting. Det har jag hört om det förut. Det men jag gillar att du tar de stora svaren.
Ja, det känns som de har engagerat mig mest.
Du, nu har jag ju snickrat ihop några fördomar om dig också. Och här får du bekräfta eller dementera eller säga så här. Adam, okej, du är 50% rätt, 50% fel.
Okej, jag får dela upp det så också. Okay.
Man får göra så också. Så kan jag få ett halvt poäng.
Ja.
Du hävdar starkt. Har man en gång lämnat Modo för Timrå eller Björklöven, då är man inte välkommen tillbaka.
Ja, jag vet inte exakt. Det kanske stämmer till viss del, absolut. Björklöven har jag ju lite mer förståelse för i alla fall. Okay. Helt krasst så tycker jag att det skulle vara... Om går tillbaka till Premier League, alltså. Jag var ju på den matchen, Saul Campbell typ spelar för Arsenal liksom. Första gången i White Hart Lane och byta däremellan, och jag tycker ju att någonstans Timrå och Modo, att det är lite hårt då. Sen kan det finnas omständigheter som är lite förmildrande, men i grunden så tycker jag att det är lite jobbigt.
Jag hör att du tassar mot att du accepterar den här och säger att den stämmer alltså.
Nej, ja, absolut. Okay. Nej, men jag tycker, alltså, har man det är ju, tycker jag, någonstans Modos värsta konkurrent. Alltså, jag tyckte det var jobbigt att spela Timrå när de var där nere och buade och ena med andra och sådär.
Det känns som att du gillar rivaliteten och att du är lite allergisk mot det legoknäktsamhället som ibland existerar i sportens värld.
Ja, alltså tittar man var jag får någonstans, hade jag skulle otroligt svårt att byta klubb. Och det finns ju spelare som jag som skulle kunna tänka sig att byta så. Sen kan det vara en familjesituation eller sån här grej så att man har fått jobb och fram och tillbaka och spela olika divisioner och allt det där. Men i grunden så jag skulle ju inte kunna spela i Timrå. Det skulle ju inte funka. Alltså det måste jag ju säga.
Oavsett hur många miljoner du skulle få på bankkontot. Om de skulle sälja hela Timrå kommun för att få in dig.
Nej, det skulle inte gå. Alltså.
Jag uppskattar det så.
Så helt allvarligt. Jag ska inte dra alla över en kam, men jag tyckte det är ingen bra övergång. Finns det andra spelare och få tag på, eller finns det möjlighet för den spelaren gå någon annanstans, så tycker inte jag att man ska byta däremellan.
Har du sett vad Kent gjorde under första Modo och Björklöven derbyt den här säsongen?
Nej.
Apropå det här, du ska få se en bild på det här, tyckte jag var så otroligt skönt. Han har alltså gått in i en av logerna,
ja,
i Fjällrävensen, eller Hägglunds Arena som det heter nu, för att det satt en björklövar i hans loge.
Okay.
Det verkar han inte ha klarat av, så då bytte han loge.
Ja, nej, men jag vet att han har sagt när vi hade en loge själv där att du får liksom inte heja på någon annat lag inte, om du kommer in i den här logen. Då absolut inga fiendetröjor inte.
Men det där respekterar du, att han bytte loge. Det var helt rätt av honom.
Ja, det är absolut. Nej, men det är... Jag tar det nog inte lika allvarligt som... Jag ska inte säga att jag inte tar det allvarligt, men det är väl bra att han är lite mod och kill i hjärtat. Alltså. Sen vet du, farsan är ju född uppe i Umeå och var dock på Teg. Så han kanske har till och med, om det är rivalitet mellan Teg och Löven också, så kanske
han tar Tegs parti här alltså.
Ja, precis. Jag vet inte. Något i den stilen. Sen, ja, nej, vi, vad ska vi säga, vi vuxit upp i Modo hela gänget. Liksom.
Ja. Men du sa ju, ingen jävel kan slita ut det här modhjärtat när tröjan hissades i arenans tak.
Yes.
Och det har ju skämts in på tröjor och all möjlig rekvisit. Mm. Är du nöjd över att du fick till det där i talet? Att den där frasen har satt sig?
Det var inte det som var meningen.
Nej, jag vet, men det var ju väldigt bra. Det var en punchline verkligen.
Sen klar. Till sist vill jag bara säga ord till alla er andra här. Det känns som ni alltid varit på min sida i vått och torrt. Illbatting, hockeymördare, 40 miljoner för ingenting. Det känns alltid lika roligt att komma tillbaka hit. Det har alltid varit på min sida. Och ni behöver inte vara orolig. För att trots att vi inte bor här på heltid, så kan jag lova att ingen jävel kommer att slita ut det här med hjärtat.
Alltså, på något sätt så sen dag ett när man var på Kempehallen och 5 år gammal och suttit där med en liten hemmasnickrad träplanka mellan morsan och farsans platser där och följt mod och fått ändå möjligheten också, fått livnära sig och tjäna pengar på hockeyn och fått den möjligheten, och jag har aldrig haft någon bråk med mod överhuvudtaget, utan inte spela. Sista åren spelar man ju gratis allt det där. Så det är, jag vet inte, Modo är otroligt nära hjärta. Och absolut inte sin anledning varför det ska vara annorlunda i framtiden. Det kan ju inte hända, så är det ju.
Men din relation med klubben idag då? För jag tror många tänker att okej, Henrik Hinkengradin har gått in som sportchef. God vän till Peter Forsberg. Och det betyder att du har ett finger med i spelet lite mer nu än tidigare kanske. Är det så?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker Henrik, han har klarat det bra. Alltså han tycker han scoutar och prata med 100 stycken andra än mig när det kommer till det där. Så.
Är det så?
Ja, det ska jag nog säga.
Jag tänkte att han ringer dig först.
Nej, det tycker jag inte. Han har ju sina scoutkompisar och folk runt omkring som kanske ser mer hockey än vad jag gör. Absolut. Så Sen pratar vi ju rätt ofta, det ska jag inte säga någonting, stick under stolen så. Och det är jättekul att det har börjat bra. Men att jag ska ha någon så här finger av vem de ska ta in eller inte.
Jag tänkte att det var som ett bollplank eftersom att ni är polare.
Ja, alltså vi pratar ju fram och tillbaka så. Och skulle han kanske ta någon som jag inte skulle, då kanske jag skrika bakut absolut. Men han, det verkar funka bra och han är alltid, även fast vi har varit bästa polare fram och tillbaka, så väldigt självständig så. Och så jag tror han klarar av att ta de där besluten själv. Sen självklart är det ju, vi har ju varit superbra polare i 35 år snart, så visst följer man Mod och slaviskt. Kanske även ännu mer än man gjorde de sista åren genom att han är där.
10 år efter att du har lagt av finns det fortfarande flera delar av sporten du saknar. Men inte för en sekund har du drömt dig tillbaka till en uppvärmning. Inte bara för att du såg det som ett nödvändigt ont, utan även för att du aldrig riktigt levererade i tvånudd.
Nej, kanske... Nej, 2-0. Nej, jag är lite klumpig liksom när det kommer till fotboll. Jag var inte tillräckligt snabb och det fanns många som hade bättre talang än mig när det kommer till 2-0.
Sätter vi en bock vid den här fördomen då?
Nej, men alltså, jag tycker någonstans när man spelar med de där med Macke och Suss och de där i Modo och Svartvar, liksom, jag var inte beredd att fuska lika mycket som de gjorde och bara dänga bollen på någon och så tycka att man vinner. Det var mer alltså att man skulle vara ärlig. Det var ju ändå en uppvärmning på något vis.
Okej, men vad saknar mest från... så här, det här med nödvändigt ont och uppvärmningar då? Stämmer det? Att du helst bara... vill bara gå ut och spela?
Ja, nej, det är... Alltså sådana här vänskapsmatcher och såna här grejer, det är absolut det sämsta. Det var verkligen ett nödvändigt ont att man skulle måste spela de där matcherna fast det inte gäller någonting. Sen behövs det för att man ska komma i matchform, absolut. Men sen... Och just innan matchen helt och under matchen helt onödigt.
Vad saknar du mest från tiden då du spelar då?
Nej, men jag kan säga det. Och någonstans efter matchen när man satt sig i bilen och hade gjort en bra match och vunnit. Det tycker jag på något sätt saknar mest.
Satt du själv då?
Ja, eller man hade någon, självklart så man var inte helt ensam i bilen hela tiden. Man skulle ut och käka eller något sånt där med någon lagpolare eller någon från Sverige eller sådana grejer. Så man var väl inte helt ensam i bilen. Men det var en sån där skön känsla man hade gjort bra ifrån sig. Vad säger Colorado eller fanserna gick hem och var glada och man hade gjort något bra. Och man visste att men nu är det lugnt. Ett par timmar innan man skulle börja tänka på nästa match. Sen självklart på isen och vara runt lagpolar och allt det där är ju ändå det var en rolig tid, det måste jag säga. Jag får spela med fantastiskt många roliga personer och som man har umgåtts med på polar med fortfarande, så man hade ju en rolig på sidan om isen också.
Men jag hörde att när du spelade i Modo, så när ni förlorade, då var du först ut på parkeringen och satte dig i bilen. Det var knappt att du hoppade in i duschen för du var så besviken efter förlusterna.
Ja, när jag spelade på Kempis där från början så hade nog inte hela alla hunn ut i arenan för det var ju inte ens hälften tror jag. Jag hade hunnit in och duscha och ut därifrån innan, det kan inte ha gått mer än 3-4 minuter så var man utanför arenan alltså. Och fick köra undan folk för att det var i vägen när man skulle köra hem och men det var jag vet inte, just när vi kom upp där med Modo också, när det var jag och Macke, vi var ju sådana illbattingar och hit och dit, vad vi varit kallade. Och vi tog ju otroligt seriöst på något vis hockeyn. Och vi ville ju verkligen vinna och vi Modo just när vi kom upp var ju inte så här superbra heller. Vi hade väl något där, just när vi kom upp, jag tror vi vann en match efter jul där. Och det tror jag var sista mot Västerås.
Du gjorde väl debut i Allsvenskan också, ska vi säga.
Ja, vi
var inte högsta serien.
Både jag och Macke fick spela Allsvenskan borta mot Huddinge den första matchen, var 16. Så sen just när vi kom upp i A-laget så var vi ju på gränsen där. Jag tror vi klarade oss kvar och slog HV. Vi tror vi slog HV sista matchen för att klara oss kvar. Och sen så vann vi inte en match. Då delades vi upp efter jul där. Och så de två sista åkte ner i Allsvenskan efter jul. Då. Men vi fick ju klara oss kvar. Men då vann vi ju bara en match efter jul. Det var ju ingen rolig tid. Alltså, jag tror om man tittar på jag och Marcus Alana, vi var ju inte van att förlora. Alltså, vi är juniorerna, så flöt ju på. Det var inte många matcher vi förlorade där. Så kom man börja
två juniorguld och TV-pucken. Och ni var väldigt framgångsrika.
Ja. Så tre juniorguld tror jag vi fick.
Ja, det var tre kanske.
Ja, vi tror det var två A-junior och ett B-junior.
Ja, förlåt. Jag tänkte på A-junior.
Nej, A-junior.
Ursäkta. Jag gillar att du har den detaljkollen fortfarande. De där gulden är viktiga.
Ja, det, de har man med sig nu. Så nej, men vi var inte vana att förlora. Det är klart att det vart fel. Det slog fel efter matcherna. Det var inte okej. Okay. Och sen var det ju så, vi bråkade ju med alla också. Det var ju bråk mot Lov och Rundqvist. Det var ju bråk mot alla i olika lag. Liksom.
Din idol, Lob.
Ja, Loben. Det var inget bra egentligen så att man skulle bråka med han. Men det, han slapp inte undan heller.
Du har aldrig riktigt förstått syftet med husdjur.
Ja, jo, men absolut. Vi har haft hundar hela tiden när jag växte upp. Morsan och farsan är chefer där. Eller de är två.
Okej, så du har haft det. För jag tänkte...
Tikar under tiden vi växte upp så. Ja, nej.
Då får vi dra tillbaka. Min tanke var så här att du förstår ju värdet med att ha ett husdjur. Men att du har inte sett funktionen i ditt liv att ha husdjur idag. Och därför jag byggde fördomen på det sättet.
Ja, nej, det, alltså, jo, det är inte omöjligt. Nu kidsen har börjat prata om någon hund.
Ja, det är så.
Lite fram och tillbaka. Och sen är det ju där. Det är ju stort sett som att ha en unge till. Man ska, och så måste på något sätt tycka att man ska landa. Att man har ett hus eller någon lägenhet där passa hund också. Så att det inte blir stök och strul. Och tycker något sätt att man vet var man ska bo någonstans. Så. Vi är inte riktigt där 100-100. Men det är vi närmare och närmare, absolut. Det var ju svårt ändå när jag spelade husdjur om man ska vara själv. För att det är svårt att acceptera att man inte skulle sova sina tre timmar eller äta sina, alltså, just tiderna. Att det var någon annan som skulle bestämma över en så. För att man skulle ladda till match. Så nu är jag ju mer öppen för att ha husdjur, absolut.
Du har haft åtminstone ett dussin av 10 000 kaloridagar i din karriär.
Ja, det har jag säkert haft.
Jag tänkte bara, du har berättat att du åt extremt mycket, framförallt när du kom upp i A-laget.
Ja, absolut. Jag tror det var mer att man hade dragit sig pizzor.
Ja, det är det jag tänker också.
På slutet också. Exakt. Det var det jag tänkte.
Jag tänkte mer under karriären.
Ja, men just... Jo, men det, jag vet inte hur mycket man måste äta för 10 000 kalorier. Men det var verkligen under den tiden, 17, 18, 19, jag skulle säga, att man käkade frukost. Då käkade vi på skolan också när man var 16, 17, 18. Där, och sen vid 9:30 så käkade man vid 2:30 igen. Så gick vi på någon restaurang där. Och sen kommer man hem och så käkar man 6:30 igen hemma hos morsan eller på någon restaurang. Och så käkar man kvällsmacka lite senare också. Så det var helt allvarligt. Jag vet inte om det räckte heller.
Okay.
Att man stoppade i sig den maten. Alltså, jag tror man skulle kanske...
För ni tränade så extremt mycket då?
Ja, det var ju hockeygymnasiet. Så var det ju, hockeygymnasiet tisdagar och torsdagar. Och så spelade man i A-laget. Och sen så var det ju... juniortiden så tränade jag och målvakten Anders Lidin. Vi tränade ju alltid tre styrkeövningar efter varje träning. Och då kunde vi lika väl ha haft en styrketräningspass på morgonen också. Men vi skulle ju alltid köra våra... Han hade upright row och jag ville köra bänkpress. Och sen var det en övning till. Och det var typ hela juniortiden. Det var måndag till fredag. Det var hjärnet. Plus att man körde vanlig styrketräning. Men han ville jobba bort sina... Så det inte syndes nyckelbenen och jag ville bli starkare i bänk. Så.
Vad tog du som bäst i bänk då?
Nej, jag var ju fortfarande inte så superstark. Men jag var uppe på 122,5 eller någon sån här grej. Så det var ju, jag kom, alltså när jag började kan jag inte säga, då tog jag inte många kilo, så det är en otrolig ökning.
Men det var där du la grunden för det som sedermera kom, just när du 17-18, hur mycket du tränar, hur mycket du åt.
Ja, men det ska nog säga att det var då började verkligen hända grejer. Alltså, förut hade man kanske lite talang och såg spel, men sen började man kunna få fysiska delar och köra över folk och lite såna här grejer som gjorde att man kunde ta för sig mer på isen. Och det måste jag säga att man under den tiden... Sen innan hade jag ju inte ätit speciellt mycket heller. Alltså jag åt ingenting i skolan knappt. Jag åt ju bara typ två dagar per vecka i skolan. Alltså, kunde inte äta köttfärs, jag kunde inte äta fisk. Jag åt ju ingenting.
Vad åt du då?
Ja, det var, vissa dagar åt jag ingenting. Då fick jag bara överleva hela dagen. Och sen om det var bra väder, då, hösten och vår, kunde jag ju cykla hem och käka pannkakor eller någonting när morsan var hemma. Men annars var det ingenting. Så det var otroligt jobbigt att gå dagar 3:45 utan att äta någonting på hela dagen. Och sen åka hem och käka några kanelbullar och så dra på träningen kanske. Så det var just när man kom upp i hockeygymnasiet där, och då var det så att när man gick upp på skolbespisningen så var, då fick man två, då kunde man välja mellan två rätter. Och då var det lättare, det var alltid någonting som man kunde äta. Och då var det så att man, ja, men frukost, och sen där på skolan har vi den öppnade, tror jag, 10.40 eller sån här 10.30 skolbespisningen. Då kunde man gå och käka där och så vidare till nästa dag på restaurang och käka man, ja, några bräckt skinka eller mimosasallad. Ja, det var något sånt där. Och sen hem och käka igen. Och då, och så där träna så mycket, så då började det faktiskt hända grejer. Så absolut var det många kalorier man drog i sig. Men det var att man behövde det verkligen. Ja. Vi skulle köra den här, man skulle få några medaljer, jag vet inte vad det där kallades. Man skulle klara vissa saker under viss tid när man skulle åka på banan. Jag kommer inte ihåg vad det där hette. Ja, det var som baddan eller så. Ja, just det. Med simning man skulle klara under viss, man skulle få guld, silver.
Sådana aktivitetsövningar egentligen, kan man säga.
Ja, man skulle åka en åtta runt burarna. Och då hölls inte benen för mig på något vis. Det var, jag tog mig inte runt. Alltså. Jag åkte in i stolpen typ två gånger för att jag vet inte, växte så mycket och tränade så mycket, så det var ju lite jobbigt för de matcher, men det var otroligt mycket träning och fokuserat på att äta mycket.
Men du sa det att innan du blev redo att köra över folk, om vi ska prata om den här hornen på sidan och tävlingsinstinkten, har den alltid funnits hos Peter Forsberg, skulle du säga? Eller var det någon dag när du bara vaknade upp och det fanns ett tillfälle att, men nu händer det något?
Nej, men jag tror jag alltid har fått den där just på isen, att man nu var man så här superfokuserad, nu spelar ingen roll vem det är, man försöker köra över folk. Sen var jag otroligt liten och jag vet inte om man ska säga rädd på isen, men då hade man ju ändå någonstans konsekvenstänk att om man skulle möta Värmer då, när han var 13 år så var han ju dubbelt så stor som en annan. Liksom. Så, det kanske inte är världens bästa sak att köpa han. Då kanske man har respekt. Sen vet jag inte. Sen när jag varit äldre så det var inte många sådär som när jag klev in på isen eller det var viktiga matcher, att det spelade ingen roll. Då spelade det verkligen ingen roll om det var Hatcher eller om det var Probert eller vem det var.
Massa enforces där borta som du bara körde på.
Ja, men alltså det spelade ingen roll på något vis när man var på isen. Och det är ju, jag är otroligt tur att jag inte blev ihjälslagen under vägen. Alltså. Så är det ju. Det
finns tur att du hade några enforces på sidan om dig också.
Ja, inte bara det. Alltså, ja, någon gång hade vi enforces. Jag vet inte, ett slutspel sådär med Colorado, då var jag den största forwarden. Nu liksom Hejduk, Sakic, Tangé, Drury. Alltså, det var inte så många som var så stora då. Vi hade inte så många slagskämpar, men vi hade ju ett bra lag. Sen hade vi absolut Simon och Leroux, och det var Scott Parker och några stycken till. Men det kunde ju hända på isen ändå att man blev påhoppad. Nu klarar man otroligt bra när det kommer till så här brutala råa påhopp. Thomas Sandström fick ju en crosschecking i ansiktet. Så här. Då kanske man hade lugnat ner sig om man hade fått någon sån under karriären. Men det var inte så många så här superfula grejer jag åkte på under tiden.
Men en av dina senior säsonger med Modo, då vinner du utvisningsligan. Och du drog ju på dig några tvåor och så ibland. Ja. Stämmer det att du skrev ditt tandskydd lugna ner dig?
Ja, men det var lite senare. Det var lugnt. Vi tar det lite lugnt. För det var, jag men tror ändå det, på något sätt. Just bara, när man tittar på den i periodpausen och sådana här grejer. Att man tar det lite lugnt. Bara försök komma tillbaka till verkligheten. Att inte bara försöka få folk. Utan det största fokuset ska ju vara på att vinna. Men någon gång under match så kunde det ju bli att man fick de här, som våran trainer sa i Colorado, så här svarta ögonen. Nu bara var ute och jaga någon. Liksom. Man försökte, om de kom in i anfallszon så var det inte för att stoppa dem om de tog in pucken, utan man försökte verkligen gömma sig bakom någon spelare och hoppas att han svänger in mitt i banan och försöker köra över han bara. Det var ju inte direkt någon fokus på bara ta pucken, utan då var det ju fokus och försöka köra över någon så gott det gick. Dock är inte många gånger sådär så att jag skulle vilja sätta en armbåge i huvudet på någon. Om jag kommer ihåg min karriär rätt så har jag faktiskt inte varit avstängd någon gång.
Det är helt otroligt.
Ja, det är ändå sådär. Lite Gary Lineker.
Exakt, precis. Gått rent genom hela. Han har inga gula kort eller
något. Inte någon sådär avstängning att jag gjort något sådär superfult.
Hur klarar du av att balansera dig?
Nej, men jag tycker, jag vet inte, det hade jag väl i mig att jag tycker var fullt okej och komma 200 knyck och köra på någon med en bröstare eller en sån här grej, men inte kunna, hade inte riktigt i mig att kunna crosschecka någon i ansiktet eller sätta en armbåge medvetet i någon. Det hade jag inte riktigt.
Gick du någon gång ut för att skada medvetet?
Nej, men jag sa det någon gång att det var någon gång jag fick en sån här blindside tackling av Maltby i Detroit. Och då sköt han ner pucken och sen då skulle vi boga ner, men jag kände inte för att boga ner, utan när han hade varit upp och vänt och fram vårt mål, då var det verkligen det enda typ så här gången jag kommer ihåg att nu spelar ingen roll vad jag gör.
Nu satt du
på. Ja, men det var, vi hade ju bråkat och grinit på Draper och Maltby och Colorado och Detroit, då var det liksom.
Ja, det var en rivalitet där under. Ja, det var herregud.
Jag kommer ihåg, jag bara åkte och väntade på en passning i powerplay så där, just med blå in, och så fick han komma från vänstersidan, blindside, och jag hade inte ens pucken. Och då tänkte jag, då slog det. Det är typ så enda gången.
Hur slutade det då?
Nej, men jag fick han ju där någonstans vid båset. Och jag träffade ju inte med crosscheckingen, det gjorde jag ju inte. Han såg att jag kom också. Okay. Men jag kommer ihåg att vi hade en kille som Jeff Odgers från, han sopade på honom från bänken i alla fall. Han var våran slagskämpe, så han fick in en höger från bänken. Så vi fick han lite grann i alla fall. Okay. Men det var ju hans lilla jobb också, Maltby. Han var ju en liten sån där som skulle förstöra för alla andra. Så
precis.
Man hade inte direkt förståelse för det.
Men lever den här tävlingsjävulen fortfarande kvar? Jag såg någon gång i sommar så hade du sagt att du var irriterad för att Nicole låg före i löpspåren.
Ja, nej, men det har ju supersvårt med att hon ska springa ifrån mig. Okay. Då ser jag ju ingen anledning att jag ska ut och springa med henne. Då kan jag ju känna så bara nedförsbacka och komma ihåg att fälla henne. Liksom. Nej, jag skulle inte fälla henne. Men jag blir faktiskt irriterad. Och det blir samma sak varenda gång. Att hon är ju 10 gånger så snabb som mig. Så det är otroligt tråkigt. Men så länge jag ligger först eller lika, då är det okej. Men sen ska hon springa från mig, då blir jag otroligt irriterad.
Vad snittar du på kilometern då? Vad har du för tempo?
Ja, jag tränade ju, du ska ju komma ihåg vad jag hade. När jag tränade inför mästarna och så superstars och sådana grejer.
När du gick ner 9 kilo?
Ja, ja, precis. Men då sprang jag väl 5 kilometer. Då tror jag att jag kommer så här 4:50 per kilometer.
Ja, det är bra.
Ja, och då kämpar jag verkligen. Okay. Då går jag ut så här. Jag klarar mig 1 av 4 gånger i mål.
Okay.
Och det är min stansad löpning. Jag kan ju inte gå ut lugnt och öka, utan det blir verkligen
all in
och så nu ska jag klara, så 4:30 första kilometer så går det bara högre och högre. Så jag kan inte gå ut lugnt, det går inte på något vis, och allt det där också, så brukar jag säga när man har, ja, nej, det är,
men tävlar du med barnen någonting?
Inte, ja, jo, men vi kan tävla faktiskt, det kan vi göra.
Tillåter de att vinna då?
Ja, men nu jag vet inte, sista åren tycker jag att det har släppt lite så där. Okay. Att de kan få vinna. Jag förlorade faktiskt en basket, vi kastade basket häromdagen. Vi har en basketgård hemma på banan, nu står jag lite längre ifrån, och så står Lennox i mitten och Diego längst fram, och sen så tävlar vi, och då fick jag spö. Och tvingade inte ens dem att fortsätta att det var bäst av 3. Utan då gick vi faktiskt in. Annars brukar det alltid bli, om man skulle råka förlora, så brukar det alltid bli en förlängning på det där. Men ja, nej, det var klart då. Kanske jag tappar det.
Ja, jag är lite besviken över att du tillåter dem vinna.
Ja, fast det var inte så att jag la mig heller. Utan jag försökte vinna.
Okay.
Nu står jag ju länge ifrån, så det är inte så lätt. Jag är inte bra på basket.
Du lägger aldrig.
Nej, jag tycker inte jag... Nej, lägga, men det har jag
ska förtjäna att vinna.
Det har jag faktiskt svårt med fortfarande. Det har jag. Han vann, Lennox vann då faktiskt fair and square. Men just det där att alltid när man höll på förut så försökte man ju, ja, men det är bästa 3, bästa 5, bästa 7. Och så håller de också på. Så typ, man kan hålla på ett tag. Ja, nej, men jag förlorade då. Ja, får ta revansch.
When I think of Peter Forsberg, I think the ultimate competitor. He was a warrior on the ice. We knew his skill, his vision, playmaking ability was tops in the league, but physically, you couldn't outmatch him. He was so strong in that puck. That's what made him so tough to play against.
Forsberg scores!
Peter's demeanor, he was quiet, great guy to be around, never took himself serious, very humble man, just a great teammate to be around. But once he got on the ice, you could see it in his eyes when he wanted to do something out there. He was a totally different guy, very intense, very focused. Peter was a guy that when he was feeling it and he wanted to take the game over, he did that both with his hockey sense and his physical nature.
Vi är framme vid period 3 med Peter Forsberg och det innebär att vi alldeles strax ska djupdyka i poddens facket där ute. Men innan vi gör det måste jag bara berätta om en magkänsla jag har kring dig. För jag har inte tillskansat med någon information eller statistiska bevis om det här. Men min bild är att tredje perioden var din period. Det var då du levde upp och levererade som allra mest.
Oj, ja, det har jag aldrig sett något stats på.
Nej, inte jag heller.
Det är tredje perioden, om det har gått bra eller dåligt. Jag tycker ändå jag var bra på bortamatcher mot för hemma, eller bra stats. Någon gång har jag sett att jag var, hade ett år hade jag liksom mest poäng på bortaplan i alla fall, eller till och med mer än på hemmaplan. Sen vet jag om man delar upp perioden, jag har ingen aning om.
Men jag vet inte om det är kanske den där vändningen mot Finland 2003 eller om det är Florida-vändningen 99 som gör att det har etsat fast hos mig.
Forsberg långt ner i egen zon, kommer pucken nu över blå, nu över med röd, in i offensiv som något till vänster. Håller pucken fortfarande, skinnar ner bakom buren, gör mål, köksvägen! Peter Forsberg gör ett drömmål! Peter Forsberg gör ett drömmål! Han gör ett oerhört vackert ishockeymål över hela rinken, åker runt och luggar ett helt finskt lag, lurar målvakten Nurminen och lägger in pucken köksvägen. Ett drömmål för Tre Kronor, ett drömmål för Peter Forsberg, och Sverige är i fatt.
Now Forsberg fights off a check in front, he scores! Oh, do you believe that? What a play, what a night, what a game! Brilliant, brilliant goal! And the Avalanche leads 7-5, a hat trick for Forsberg.
Peter Forsberg came into tonight's game with 39 road points, one behind Jager. As far as most points on the road, he has 6 points in this hockey game. He now has 45 points on the road this season for the Colorado Avalanche.
Vad var det som gjorde, alltså under din karriär, att du liksom tog tag i saker?
Alltså, sista perioden, det är då det ska avgöras på något vis. Det är då man blir extra...
Ja, men, liksom, men vad var det som gjorde att det var du som var framträdande då? Och i vinnande lag.
Ja, på något sätt. Nej, jag vet inte varför. Jag tror ändå sådär att det smittar av sig. Man är engagerad, engagemanget, att man vill vara där. Och man klappar om alla i omklädningsrummet. De ser att man vill vinna och det sprider sig lite grann. Det tror jag. Om kanske bästa, de är några bättre, liksom går omkring och skiter hur det går. Det är ju såklart... Och det tycker jag när man spelar ihop med vissa också, så slänger sig täcker skott med skallen eller tjafsar och bråkar och verkligen vinna hela tiden. Det smittar ju av sig i lagerna. Det gör ju verkligen det. Så jag vet inte. Plus att man på sidan om isen också såg till att man var förberedd på att det skulle komma en match. Och jag tror att just om man spelar i Colorado och Sarsha fick jag alltid med, i alla fall för säkert. Liksom, det gick ju inte ut och strula och stöka. Liksom. Man var ju ändå Colorado och man kom dit i sådana fall. Om man tittar på det, då var det ju för att vinna hockeymatcher. Man kom inte dit för att spela golf på sidan om eller åka skidor, utan när man kom in i Avalanche-organisation, liksom, då var det där för att vinna hockeymatcher. Annars rökte du ganska snabbt. Så jag vet inte, men just det där att man ville ju verkligen vinna. Liksom. Jag tror att det sprider sig på något vis.
Vilken var den bästa tävlande miljön som du upplevde i alla klubbar som du representerade?
Alltså vi hade ju många bra hockeylirare i Colorados tidigare ett tag. När Bork var där, Blake var där, Sakic, vi hade...
Det är säkert slutet av 90, början 00-tal nu egentligen, om man ska sammanfatta det på något sätt.
Och sen hade vi Lemieux och Roy också, ska man inte glömma bort. Och just de där, Lemieux och Roy, de gjorde ju mer än vad som är normalt för att vinna.
Det måste vad menar du då?
Alltså? Nej, men alltså, det spelade ingen roll vad priset var för att vinna. Det kunde ju vara skälla ut en medspelare eller köra över dem i andra laget eller se till att, just det här på spelet lite grann på sidan om hur man vinner hockeymatcher. Alltså det är inte bara att gå ut emellanåt och lira pucken fram och tillbaka och tro att man ska vinna, utan det är ju våga stå där också. Sådana små grejer som man ska göra. Varje gång jag tycker jag börjar en slutspels fight eller en serie liksom, då försökte jag att crosschecka bara rakt över händerna på motspelaren i första bytet bara, när han släppte pucken, bara skete pucken bara och crosschecka för att han ska veta att
du är där.
Jag är här liksom. Du behöver inte oroa dig liksom. Det kommer, ska ni slå och ska ni faktiskt få kriga för det.
Älskar, inte bara gå
dit, inte bara gå dit och sätta dit klubban.
För lite av det där nu.
Va?
Det är för lite av det där
ja,
nu.
Ja, men alltså det var ju på något sätt att okej, okay, du nu är det en fight här. Här är, nu vi är här och vi kommer försöka vinna ja. I alla fall och sätta. Och det är lite spela på sidan om och så allt det där med Ra, eller ja, Ra, alltså, det accepterade ju inte av han eller att man skulle halv med sig heller. Och han och bara ta ett exempel så där. Vi spelade en jag tror 98 eller 99 mot eller kan det vara, kan det vara 2000 till och med en sån här grej mot San Jose i andra rundan eller sån här grej och, eller om det var första rundan och då tänkte jag i och med att året innan hade vi förlorat match 7 mot där kanske 2000 då, så vi förlorade match 7 mot Dallas i året innan. Så jag tänkte, ja men jag tar det lite lugnt för att jag kände på något sätt att det var spelat en och en halv månad i slutspel att kroppen alltså börjar ta slut. Alltså jag tycker inte det var lika pigg som för början. Så jag tänkte att jag skulle ta lugnt någon slutspelsmatch där mot San Jose och sådär. Och så tog vi ledningen med 2-0 matcher mot San Jose och så förlorade vi de två matcherna sen. Och så kom ju, jag tror det var Hartley som kom in liksom, vad är det för fel? Varför förlorar vi nu? Och sådana grejer. Och då Ra bara liksom, det är Peters fel.
Sa han?
Ja, bara rakt in i omklädningsrummet. Han vill ju inte ens vinna liksom.
Framför hela gruppen?
Jajamän. Rakt ut bara, det är hans fel. Och ändå ha koll på det där som målvakt också. Så, men han, det är liksom, han spelar inte lika bra de två sista matcherna. Som
men köpte du det?
Ja, jag sa ju verkligen, ja, men alltså, ja, helt seriöst, det är faktiskt sant. Liksom, för att jag försöker vila mig för att det tog slut året innan och jag ville verkligen vara frisk. För att då var det ju verkligen halvkatastrof. Jag minns att jag halvsvimmade omklädningsrummet och åkte på något sånt här. Det var, man fick dropp och hit och dit i match 5, 6, 7 mot, och det var tufft i Dallas också, det var ju 400 grader ute och det var ju gamla arena, det var ju hur varmt som helst, så jag svettas ju otroligt mycket. Så jag tänkte, okej, men jag tar det lite lugnt då. Men han såg det på en gång att man inte gjorde 100 för laget och han vågade ställa sig upp. Ja, men det är hans fel liksom. Mm. Och ja, men då fick jag förlöra att ja, men, han bara, det går inte att vila ett slutspel. Alltså glöm det liksom. Det,
men typexempel ja. På när man har en hög kravställan i ett omklädningsrum.
Precis, eller hur? Och det var högt i tak, det var inget problem. Han hade det. Och Lemieux var ju typ likadant. En år innan slutspelet gick han igenom en omklädningsrum. Bara, det här är hur ska du göra? Och det var ju ena med andra, så han gick igenom hela laget, så Peter, håll käften till domarna liksom, du ska spela hockey, så säger ett ord till domaren liksom, då får du en crosschecking av mig istället för någon annan. Han bara gick igenom hela laget för att vi hade två dåliga matcher innan slutspel och inget problem av dem och någon av dem och sätta de här kraven heller.
Är du redo för min faktaruta nu?
Ja, jag ska hoppa på den. Okej, okay, absolut, ska vi se då. Ja, kör på.
Smeknamn.
Jag vet inte. Alla, alltså massmedia är Flopen. Sen är det, eller Foppa, men Flopen kallar väl de...
Är det här nere? Flopen?
Nej, men Flopen är väl de bästa polarna hemma, tror jag.
Ja, det har jag aldrig hört förut.
Nej, det är lite...
Men
Flopen,
var kommer det ifrån? Vad är det sprunget ur?
Nej, men det är väl Foppa liksom, men det är, jag vet inte. Flopen, jag vet inte varför det var så. Men jag tror att...
Det var lite ballonsk touch på det där.
Ja, lite, nej, men jag vet inte. Jag tror det var ganska så här, fjantigt och pinsamt för dem runt omkring och kallade mig Foppa så där. De som var bästa polare, så det var det egentligen Flopen. Tror jag i alla fall. Sen kanske fler som säger något annat, men jag tror inte den andra sån här Foppa säger man väl. Det är väl
ja, det är de som jag
tycker till, men det är amerikanerna som säger Foppa eller något sånt där. I know, han säger väl fet Foppa.
Han lärde sig den alltså.
Ja, han kallar mig för fet Foppa. Ja, ja, jag fick ta det från han.
Men det är en god vän till dig va? Sen tiden ja, i Colorado nej, men... och även i Modo. Han var där och snurrade.
Ja, vi var ju rumspolare i 5 år så, det ja, var, det. Så vi känner varandra rätt väl faktiskt. Så. Som tur är för att han har betytt rätt mycket med det. Det var en jävla rolig tid när man spelade ihop med honom och rumspolare. Det var, och han var lika seriös som mig när man kom till hockeyn. Det var ju inget krusidull när man skulle alltså verkligen gå och lägga sig tid och man kunde komma in efter lunchen när man sova pregame och då var han uppe och klättra för att dra gardinerna så skulle det vara mörkt och ställde lampor på som stod på golvet uppe på på borden bara för att det skulle bli mörkt i rummet. Alltså, han var superseriös. Det var kul att få ha den tiden med Hanna, och vi fick ju vinna Stanley Cup tillsammans också. Det var kul.
Ålder?
Ja, alldeles för gammal. Jag säger, men det är inte så mycket åt.
Är det en 50-årskris som hägrar, eller?
Det vet jag inte, om jag har någon sån här kris överhuvudtaget. Så.
Inga panikköp än?
Nej, nej, jag tycker inte jag har
någon... Inga hoj eller något sånt där? Som
nej, nej, jag har inte, nej, jag har ju haft hoj en gång. Jag kom över den redan. Jag har haft en Harley en gång i tiden. Så nej, jag har ju MC-kort, så det är inte helt kört än så länge. Men Nicole vill inte direkt att jag kör motorcykel.
Nej, för stor fara.
Så,
lite läskigt kan jag tänka
mig. En sak hon säger som jag håller mig till i alla fall.
Fordon.
Ja, men nu är det ju Porsche.
Det är det som gäller här nere.
Nej, det är egentligen inte det som gäller, utan jag köpte dem i Sverige och tog ner dem, så man kör över gränsen här. Så sa jag, det var en han som jobbade, han sa du behöver ingen Porsche i Schweiz, liksom. Du går inte att köra för fort i alla fall. köp någon skitbil istället, sa han åt mig. Det här kan du ha i Tyskland liksom, när du köper autobahn, men du kan inte köra för fort i Schweiz.
Nej, men du får ju böter direkt. Och de döljer ju kameran också, som jag förstått.
Överallt, och de står bakom reklampelare för att kolla om man är i telefon och allting. Och på något sätt så tycker jag att det är okej. Det är ju för en anledning, så står det hur fort man får köra. Och något, här går ju kidserna, när jag tror de är till och med 4 eller 5, då går de till skolan. Så
utan föräldrar?
Va?
Utan föräldrarna?
Ja.
Okej. Okay. Det ser man ju inte här med Sverige direkt.
Nej, man gör inte det. Men här gör man ju det. Och då förstår man varför man inte får köra för fort.
Har du åkt på några fortkörningsböter då?
Ja, någon har jag väl åkt på. Jag har ingen sån där jätteför fort. Och just den här 50 och inne i städerna, då får man inte köra för fort. Jag är lite disträ mellanåt. Jag fick ju någon när jag körde kidsarna till skolan. Jag körde 60 så där. Och sen så åkte jag på samma kamera när jag skulle köra hem också. Den tar ju båda hållerna. Där fick jag faktiskt 2 på en 20 minuter. Det är väl rekordet. Sen håller jag med. Absolut. Jag har inte fått så många fler. Det låter, men då var verkligen så. Och då, som du säger, de är överallt. De har kameror på där det är trafikljusen, har de kameror. De har kameror på highways. De har överallt. Så det är någonting man inte ska göra med det här landet, i alla fall, att köra för fort.
Men du säger att du är disträ. Är du en rastlös själ också, skulle du säga?
Ja, kanske lite grann.
Hur artar sig det då?
Jag vet inte. Ja, men jag gillar ju att resa och greja på och pyssla med saker.
Det var högt tempo.
Ja, men högt tempo. Inte för högt. Ändå ha någonting att se fram emot. Alltså, vara hemma i 6 månader i sträck utan att ha någon resa eller någonting planerat. Det vet
du tyckte
jag
inte det var speciellt kul med lockdown här i Sverige när pandemin kom?
Nej, verkligen sådär. Vi hade ju nästan, jag vet inte hur många, men det var 6 veckor där, total lockdown. Man fick ju inte, och här var det ju verkligen att jag tror du nästan fick 100 000 per person om du är utanför gränsen. Ja,
de vet hur man bestraffar folk här med böter och stora saftiga pengar.
Ja, det är ingen lek alltså. Dit, så om man har massa ungar och frun, så blir det halvdyrt om man är ute och gräver på och inte får. Då kan det bli en 500 000 i böter.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 69 900 kronor i månaden.
Ja, vad ska jag svara på det? Rent konkret så är det väl nej då.
Är det nej på den? Okej.
Okay. Ja, alltså jag är ju här nere, så jag är ju egentligen pensionerad.
Ja, du tänker så, ja. Okej.
Okay. Sen
du får passa på den här också.
Ja, men det så rent lönemässigt så har jag ju inte mer.
Okej. Okay. King Magazine gjorde ett stort reportage med dig för några år sedan. Väldigt intressant. Jag kan tipsa om det för alla lyssnare också. Men hur känner du för att beskriva som miljardär och att du har ett miljardimperium, som de skrev den texten?
Mm. Nej, men det var ju de som skrev den.
Jo, jag vet. Det var inte dina ord.
Det var
inte
mina ord. Sådär,
nej, exakt.
Men, nej, men alltså jag pysslar på med en massa affärer och hela tiden. Och Nicole, hon har ju gått handel och kämpat på med skorna och allting och lite andra grejer. Så men jag tycker att det är kul att vara rätt nära affärerna på något vis. Så det rullar på.
Då var du på toppen av din karriär.
på toppen av karriären. Ja, det var ju definitivt innan fotskadan någonstans runt omkring. Men det kanske var det året som jag som egentligen var bäst, om det var 2003 som jag fick Hart och det där.
Och Art Ross.
Ja, precis. Vann
i poängligan.
And the winner of the Hart Trophy is Peter Forsberg.
Det här är första gången amerikanska sportjournalister röstat fram en svensk till titeln NHLs mest värdefulla spelare. Och genom Hart Trophy har Peter Forsberg vunnit allt som går att vinna i NHL. Samtidigt blev kompisen Marcus Näslund som första svensk framröstad som NHLs bästa spelare av spelarna själva. En stor dag alltså för svensk hockey och för Örnsköldsvik. Och din spontana reaktion till de här priserna de har fått?
Som moderledare så är man ju oerhört stolt över vad Peter och Marcus har åstadkommit.
Man blir lite stolt över att ha dem från samma stad.
Hur är de som förebilder?
De är väldigt bra förebilder tycker jag. De visar god sportslighet.
På vilket sätt kan de ha sparat varandra då?
Ja, som personer är de olika, men dels talang och dels ambitionen är de väldigt lika. De pejsade varandra under den tiden och tränade extra. Inte bara ett pass i veckan utan ett par, tre pass extra i veckan. Och det gjorde en träningsmängd som var enorm. Alltså.
Just den andra delen av säsongen, innan slutspelet, för då är ju då problemen börjar med foten. Typ sista matchen i grundserien. Men innan dess, det året gick ju otroligt bra. Och spela med Hejduk och Tangé som gjorde att vi kompletterade och vann grymt bra. Och de fantastiska hockeyspelare. Så på något sätt, då flöt det bara på. Jag tror jag och Hejduk vann plus minus på plus 53 det året. Och jag spelade bara 71 matcher för att jag missade några från början. Och så nej men det då flöt det på. Det kändes verkligen som att vi var aldrig i försvarszon. Och när vi var i anfallszon så var det alltid någon som täckte upp. Man var ju som center, men man spelade ju inte som center på något vis, utan vi var alla överallt. Det var alltid någon som var på väg hem. Men det kändes som att vi var 95% i anfallszon och försökte göra mål just under den tiden.
Men hur kändes det att spurta mot Marcus i poängligan, vinna i sista omgången? Och har ni pratat om det där någonting i efterhand?
Nej, jag kan inte säga att vi... Det är inte så att komma upp hela tiden. Inte på den... Sen så, vi spelade ju olika lag. Det var inte så att vi möttes i sista matchen. Man försökte förstöra för varandra, utan båda krigade ju på. Så gott det gick.
Och jag menar, två killar från Örnsköldsvik, född samma år. Det var ju otroligt speciellt det där året.
Ja, det var helt sjukt att just båda skulle ha så pass bra år den tiden. Ja, sen hände det ju sig, men Sedinbröderna var ju toppen. Precis. Också. Två stycken till från Örnsköldsvik som krigade om segern, om att titta så. Sen, det var ju... det hade ju varit 10 gånger roligare att dänkt någon annan såklart än Marcus. Sen ska jag inte säga att jag skulle vilja lägga mig.
Nej.
Det var det inte. Det var ju sjukt jämnt. Det var ju sista omgången och jag tror det blev en poäng där från början. Någon slags powerplay. Och sen sparkade jag framman till Hejduk när det var 5-6 minuter kvar mot St. Louis. Där, och så öppen mål. Marcus hade ju vunnit om jag hade på samma poäng. För att han hade gjort mer mål. Så jag behövde ju slå han. Jag vet inte, det var bara någon sån där... jag vet inte varför, men kanske kände att jag hade problem med foten, så det är hans sista chans. För mig att när jag sköt den där öppet mål där på slutet och stod och kollade, det känns som att man ska gå utanför, men den studsar ju till höger alltså, och glider in i mål. Så det var nog kanske någon som ville att jag skulle vinna det där, för att det skulle köra ihop sig lite senare av karriären.
Men jag brukar ju slå på den trumman som tycker att Marcus förtjänar ett mer celebert rykte hemma i Sverige. Alltså jag tycker ibland så glömmer man nästan bort honom av de bästa NHL-spelarna som har kommit från Sverige. Känner du samma sak?
Ja.
Just att han spelade på västkusten och i Vancouver. Det var liksom inte så många som såg matcherna heller.
Nej, precis. De är ju väldigt sent på nätterna just om man är på västkusten där. Och så det är svårt att se de där matcherna. Sen just att inte Vancouver vann, utan men under säsongen så var han, alltså vi mötte han ju, jag vet ju hur bra han var, eller hur bra deras femma var med Bertuzzi och Morrison liksom. Det var ju, och just när vi krigade på om vem som skulle göra mest poäng liksom, så satt man där, fast gjorde sitt fjärde poäng under kvällen liksom, nu får de ta och ge sig de där. Så nej, jag håller med dig, Marcus Jag spelade ihop med han i juniortiden och i Modo så där, och visste hur grymt bra han var. Alltså det, jag tycker han kunde skjuta från alla ställen och han var alltid där och peta in dem. Och på något sätt så ramlade pucken in alltså, mellan benen eller hur som helst. Han var ju bra. Och sen hade han ju tuff tid att komma in i Pittsburgh med den stjärnhögen de hade där. Och sen så blir tradad mot Stojanov, tror jag, en sån här grej.
Ja, det är ingen klocka. Det var ju någon draftval.
Ja, precis. Och sen får komma upp dit och så få visa hur bra han var. Jag tror inte att vi i Sverige vet hur bra han var. Men alla, om du frågar, om du åker till Vancouver så vet ju alla absolut hur bra han var. Och alla runt omkring som har sett han spela under den tiden. Han var definitivt en av de absolut bästa, speciellt målskyttarna. Alltså. Den här långklubban, liksom, oh, dragskottet. Alltså,
jag ser han med träklubban också.
Jag vet inte. Jag skulle inte orka den här klubban överhuvudtaget. Och långklubban han också. Så, nej, men han kunde ju verkligen hantera det där med långa klubbor. Oh. Det är lite grann som Zuccarello. Så de får ju verkligen
räckvidden
när du kommer på ett friläge. Och det är inte många som kan hantera det där, men Marcus var ju... Han var expert. Så absolut, jag håller med dig. Han ska ha mer cred. Men man fick ju inte se han så ofta egentligen. Nej, heller.
Ja, det är
så
problemet.
Så var han inte med så många VM och OS heller. Utan,
och när han var med då var det 2002-fiaskot.
Men sen just när han var med, om man säger 2002, då var inte jag med. Liksom. Då satt jag
skadad.
Rehabba. Så det var lite oflyt så. Sen körde ihop sig med mig med foten. Allt sen när vi spelade ihop efter det så kan jag inte säga. För att han var ju... Skulle ju behövt puckarna av mejl och jag skulle vilja igen. Och så funkar det inte för mig att få fram dem. Så då är det lite jobbigt. Så tråkigt sådär, men absolut en av de bästa under den tiden där borta.
Ja, jag måste säga, jag var på Sedinas tröjhissning och då förstod man hur stor Marcus var. Alltså det erkänt att han fick där i Vancouver. Men Steve Moore och Bertuzzi-incidenten 2003-2004 säsongen.
Ja.
Jag vet att ni båda pratade om det, att ni fick ju lägga er vänskap på is efter det. Har ni liksom... pratat om det i efterhand och jag tror ni vänner idag såklart. Men hur lång tid tog det innan ni började kunna återuppta kontakten efter det där?
Ja, men det tog ett tag ändå. Det var ju lite, om man ska gå tillbaka till Timmer och Modo, alltså mellan Colorado och Vancouver, för att det var ju stökigt. Det var det. Och vi pratades vid, jag och Marcus, om vi skulle spela samma lag där. För att båda var ju friagenter.
Men du, det var snackade som Rangers 2005.
Ja,
var det aktuellt?
Nej, inte för mig.
Okej.
Okay. Inte för mig. Jag hade inte Rangers då, utan...
När var det som närmast?
Han stannade väl kvar i Vancouver. Sen åkte han till Rangers lite senare.
2008.
Precis. Och jag var först på väg till... Jag var nästan överens med Boston först.
Okay.
Att jag skulle till Boston. Men sen var det Philadelphia för mig.
Så 2005, då när du skulle välja?
Då pratades vi vidare om vi skulle gå. Men då var det ju lite svårt, för då var det ju också där. Jag kan inte gå från Colorado, jag kunde inte åka, men jag kan inte gå till Vancouver.
Nej. Alltså, men ni snackade, för ni var ju free agents då, båda
två. Ja, precis. Vi pratade.
Så
absolut.
Ni snackade om att återförenas i Boston?
Nej, utan han ville vara kvar i Vancouver.
Så han ville ha det i Vancouver?
Ja, precis. Och då sa han, jag kan inte gå till Vancouver. Liksom. Det var så otur på något sätt att vi var i samma diskussion och krigade så. Sen ska Marcus vara glad för att jag var i tjej. Jag hade inte helt bedrövligt poängsnitt i Fylla, men det var ju en tuff tid i och med att jag inte kunde åka. Så. Ja,
vadå, du har 9:e bäst poängsnitt i hela NHLs historia. Det måste du vara jättestolt.
Ja, men just i Philadelphia-tiden så... Jag vet inte. Jag hade väl hyfsat poäng, men det funkade ju inte. Om man säger att jag skulle vilja vara 100 gånger bättre. Så är det ju. Så jag är nog glad för hans skull att han slapp spela, men också hålla på och klaga på fötterna hela tiden. Han fick... någon tid, jag fick inte ens spela med någon match med Modo med mig, men sen var det kört.
Precis. Men du, jag har haft Mattias Notan Nordström i podden tidigare.
Ja.
Och han pratar om, alltså när Kings och Colorado och Kings och Detroit och Kings och Vancouver, när ni mötte varandra, det var ju en extrem rivalitet där under väldigt många år.
Ja.
Och då pratade man inte med varandra som svenskar, trots att ni var från samma land och ungefär samma årgång. Vad berodde det på?
Nej, men jag tror ändå att man har någonstans, och så har man respekt för fansen att de ska se en. Jag tycker ändå att det känns fel om de två av dem bättre i vissa i deras lag och så ska de sitta och käka middag dagen innan. Alltså det sänder fel signaler till dina fans.
Men det ser man ju, det är vardagsmat idag i NHL att folk träffas och käkar och så.
Ja,
det har ju förändrats.
Nej, vi hade svårt i alla fall. Jag trodde Marcus också hade det, att vi skulle sitta och umgås när vi båda lagarna krigar mot varandra. Så jag kan inte, man är på isen också, då måste man ju vara beredd och kunna, även fast en bra polare, jag skulle inte göra något superfult, men jag skulle ju måste köra över honom, eller han gör ju likadant om det är så. Så det är ju svårt att bara sitta och känna liksom. På något sätt tycker jag också, som jag säger, det är respekt för fanserna. Jag skulle inte vilja se om jag hejar, och låt säga någon i Tottenham och så sitter han och käkar middag med någon Arsenal dagen innan, så liksom, ska de spela derby dagen efter. Det känns fel.
Jag köper det.
Jag vet inte, då tycker jag bara rakt upp att man inte har rätta känslan för det man håller på med.
Nej, men jag håller med dig.
Så kan jag ju tycka rakt.
Men du, Art Ross, Hart, 2003. Två Stanley Cup, två OS, två VM. 9:e bäst poängsnitt i NHL som jag nämnde. Vad är du mest stolt över om du ska ta alla noteringar, allt du har vunnit?
Ja, jag skulle ju vilja ha vunnit den där Conn Smythe. Det hade ju varit, för det är ju som var bäst när det verkligen gäller ett slutspel. Det fick jag ju inte göra. Var väl Hygglo nära om vi skulle ta oss i final något år där. I och med att jag ledde poängligan ett år. Och
ja, när du kom tillbaka.
Då förlorade vi 7 mot Dallas där och allt det där. Så det är någonting man saknar så. Men frågan var vad jag var mest stolt över så. Visst var det det, va?
Exakt.
Ja. Jag har ingen aning. Nej, men jag brukar säga det liksom att jag det är inte så många matcher som kommer ihåg att den här match skiter jag orkar inte ens ta i. Alltså,
då märkte du av det.
Ja, precis. Ja, men det var ju ändå en plan. Att det tycker jag ändå så här. Men, ja. Jag ska försöka ta för vi ledde ju vänd nummer 2-0 så jag tänkte vi vilar lite då. Men det gick ju tydligen inte. Men någonstans att kliva av banan att känna att man har gjort alla matcher man har spelat då kriga för laget alltså.
Men alltså, din slutspelsnotering 2002 när du kommer tillbaka från den där brustna mjälten. Alltså det är ju helt sinnessjukt att du gör 27 poäng då. Är det en besvikelse över att ni inte gick hela vägen där då? För du, som du är inne på, då hade väl Conn Smythe varit given att dela ut till dig.
Ja, det var ju otroligt. Vi träffade ju stolpen kvar mot Dallas när en sekund kvar för de kvitterade och så kunde det bli overtime. Vi hade chans att avgöra på hemmaplan. Vi hade bra lag ändå. Så det var ju ändå ganska sjukt. Om man tänker tillbaka sådär. Om du frågar, nu när du säger sådär, vad är mest stolt över? Men det är faktiskt sådär. Jag missar ju ändå 11 månader utan att spela en match. Och jag fick spela. Jag visste ju inte att jag skulle vara med sådär. För att jag hade ju opererat foten och skulle ta det lite lugnt. Och sen skulle jag inte spela första matchen var det ju meningen. Utan jag åkte ju bara. Och så var jag med på match dagen innan träning och fick köra en 3-mot-2 övning, eller vad det var, 2-mot-1. Det var enda liksom riktiga övningen var med laget.
Ingenting innan match?
Nej, utan det var ju liksom med de andra, utan det var liksom riktiga med laget, riktig träning och sen in och spela då, mot LA typ dagen efter. Du ska spela imorgon. Jaha, okej. Okay. Ja, men då kör vi då. Och sen så inte spela, för nu kan man ju säga att han har missat en månad. Han kommer att vara ringrostig. Och så harvar man ändå sådär 1-1 första matchen. Och
jag skulle inte säga att du harvade på, Peter.
Ja, men, jag säger bara, du körde och sen så som, jag vet inte om det var 27 poäng på 20 matcher eller sådär grejer, ett slutspel mot de allra bästa världen. Så det ringrostet, det var jag ju inte direkt, utan det var ju mer att jag var så otroligt sugen på att komma tillbaka och lira igen som vägde upp det där.
Din största motgång?
Det är väl att jag inte fick ordning på foten. Och så är det väl kanske någon VM-final mot Kanada där som vi förlorade. Och så kanske OS 98 i Nagano var väl inte så roligt heller. Jag förlorade väl 2012 också kvartsfinalen. Sen vet jag inte. Vi var nära ett antal gånger ytterligare där med Colorado åkte ut i semifinalerna. Jag tror det var 3-7 i semifinalerna. Jag förlorade någon VM-final, men jag vet inte. Man kan inte vinna hela tiden. Var där och nosa tycker jag nästan varenda år på någonting stort. Jag spelade ju 5 VM och det vart 5 VM-finaler. Det tycker jag också är ganska bra.
Absolut, det är mäktigt.
Drift, liksom, att aldrig åkt ut något annat. Sen 4 OS och 2 guld. Så jag vet inte om jag ska gnälla att det var något så dåligt. Utan,
du är nöjd?
Jag och tittar tillbaka på meritlistan med lagen, absolut. Supernöjd.
Men du, jag läste någonstans att det var 25 allvarliga skador. Och det var axelproblem och det var armar, det var knän och det var ljumskar och den där foten du pratade om såklart. Den där sprukna mjälten som jag var inne på tidigare. Foten. Alltså, idag, vet du någonting som du hade kunnat gjort annorlunda?
Nej, jag har ju inte fått ordning på den än. Så
du har fortfarande problem med den?
Om jag åker skridskor, ja. Då har jag jätteproblem. Det har jag ju. Så, det har varit bra många operationer. Jag vet inte. Man får ju alltid gå tillbaka. Man kanske ska satsa ner och tagit ett halvår och försöka fundera ut vad som var fel. Men jag tycker om vi gjorde ju, vi testade det här och så gjorde vi det där och så ville jag inte göra någonting som man skulle få men resten av livet heller. Och jag hade ju någon så, ja men det kan vara det här liksom. Det är inte 100, men ja men då provar vi då. Så ja, det var ju, det var en jobbig tid. Så jag vet inte exakt vad jag skulle kunna gjort annorlunda eller vad det berodde på. Jag har ju mina små funderingar så där, men det hade jag ju ändå, så gjorde vi det och så var det inte det som var fel ändå.
Nej,
så
du har testat allt kan man säga.
Ja, men ja, det måste man ju säga att jag har ändå testat på.
Men som jag förstod det så var du nära på att lägga av flera gånger, och det var en gång i Philadelphia när du stormade in efter en dålig period eller någonting och pratade med tränare och sa, nej men jag lägger ner nu, det här funkar inte. Sen som jag fattade så gjorde du 1+1 sista perioden.
Ja, men så var det ju.
Fortsatte liksom.
Jag Pittsburgh. Liksom. Jag kan inte åka skridskor efter första perioden. Liksom. Det är helt värdelöst. Som jag sagt, då var det någon styrning och så var det någon mål och sådana här grejer som man var där. Bara. Jag vet inte. För mig också att det var något topp 3 star of the week game. Så man kan inte lägga av. Det går ju inte. Liksom. Jag vill köra på. Det var många, alltså, många gånger. Jag kom tillbaka. Man kände inte för att åka på matcher. Man visste att jag kan inte åka skridskor. Jag kan inte skydda mig på isen. Jag kan inte göra mitt bästa och åka då, och speciellt i Sverige vissa gånger som man åker på fullsatt Globen och vet att man kommer helt värdelös. Alltså, jag tar mig ju knappt framåt. Det var en tuff tid alltså. Så jag vet inte riktigt vad man ska ha gjort åt det. Samtidigt så, vi testade den här operationen och spelade lite. Så kunde jag ju inte bara spela i 7 matcher och sen operera mig igen. Utan då fick jag ju köra på den säsongen och bara överleva.
Men alltså, det måste ju vara sån extremt mental påfrestning det här. Vänder du till någon psykolog eller mental personlig tränare för att få någon slags assistans i det här och kunna hjälpas? Så det inte bara var fysiska dilemman som du fick hjälp med så att säga.
Nej, men jag gissar mina polare. Jag måste tycka att man pratar om det här problemet hela tiden. Liksom, hitta lite fram och tillbaka. Och så alltid hitta ett nytt sätt att motivera sig när man ska sitta på testcykeln igen och sitta och fasen. Vänster funkar, höger kom igen, det ska funka, det här ska vara rätt, och sen körde man. Så det var ingen hjälp, utan jag bara öste på. Det var ändå bra polare runt omkring sig som ville att man skulle komma tillbaka och hjälpa en att träna så. Och försökte motivera en och den här kanske gången kanske funkar. Så det gäller att vara bra tränare när man kommer tillbaka också.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
I hockeyvärlden. Nej, men jag tycker att det är många nu. Alltså, jag tycker att det är många bra hockeyspelare. Alltså, de är mycket bättre tränade tycker jag nu än vad på min tid. Alltså, jag tycker just innan när jag kom, då jobbade ju folk och så var vi mitt emellan där. Så kom då de som tränar nu. Det är ju stenhårt. Alltså. Jag skulle inte vilja vara proffs nu. Alltså, jag är nästan inspirerad av alla som orkar köra den där fysträningen de kör nu för tiden. Jag vet inte, min tid, man körde ju 45-50 minuter och så åkte man ut till golfbanan och lirade liksom och käkade pasta. Nu äter de ju inte så mycket kolhydrater och ser till att man äter rätt och hittar lite fram och tillbaka. Det jag tyckte de gör det bra, de som kör som här 1,5-2 timmars fyspassen. Alltså det, usch vad tråkigt och jobbigt och givande i och för sig.
Din favoritplats?
Just det, men ja. Nej, men det, jag har inget problem att sitta och kolla på en hockeymatch i en bra arena fullsatt. Det är ju jättekul.
Där mår du som bäst alltså?
Ja, jag mår jättebra om jag får se en hockeymatch. Det måste jag säga. Det skulle vara super också om Modo leder med 3-0 i en sista avgörande match mot HV hemma och få sitta på läktaren då. Det skulle vara ännu bättre. Sen har jag många andra bra platser. Vi brukar åka semester om det vart det nu är någonstans. Om det är Maldiverna eller nära här i krokarna i bergen också. Eller åka tillbaka till Denver. Eller, det finns många fina platser som jag tycker om. Det kan jag säga. Sen Övik på sommaren kan jag.
Vi pratar om motgångar. Är det fortfarande ett öppet sår det som hände 2016 när det var ASG-EM i klubben och Modo åkte ur mot Leksand?
Precis. Det är det ju. Det kan man inte säga någonting om. Punkt, eller?
Nej, du får gärna
vara ute och säga något mer. Utan det var så, självklart. Så var det.
Jag säger ju på det att det är fortfarande tal.
Ja, men det är såklart det var tufft att hamna i Allsvenskan. Det är så det jag tycker Modo tillhör SHL. Så förhoppningsvis ska man ju kunna komma tillbaka inom en snar framtid.
En klubb du inte gillar?
Och alltid svara Färjestad på den.
just det. Var det för att du blev präglad av det när du kom upp där med Lob och Rundqvist och att de vann hela tiden, eller?
Ja, det är också så, alltså, att de var bra när vi mötte dem. De hade bra lag. Kanske inte det. Alltså, om det var 84 eller 85 när Loben och Färjestad mötte Djurgården i någon slags final. Jag vet inte exakt vilket
år. Ja, det var en extremt hektisk final också med
support. Ja, de körde över Loben, och Loben var ju min största idol. Så det hejar jag ju på Färjestad.
Ja.
Men det är någonstans som det sitter kvar. Jag tror att det är någonstans att de köpte de här spelarna som spelade på gränsen. Och sen har jag alltid att de kom undan med saker, kanske att domarbasen bodde i Karlstad också. Om vi behöver inte gå in på den tillfället. Men de hade, alltså de gjorde det, alltså jag ska inte gnälla egentligen, för att jag skulle vilja spela i de här lagarna som hade de här killarna som, ja, men inte bara kanske var bäst att spela hockey, men gjorde de här grejerna på sidan om som störde motståndarna, spelade på. Så jag älskade ju att spela med dem, men jag hatade ju att spela mot dem.
Ja, det
så jag ska inte säga att det är liksom, det är så här, det är inget så här. Jag säger Färjestad för att de tog in dem där hela tiden.
Malmö 94 då, hur mycket grämer dig över det än idag?
Ja, jo, men det är en tuff förlust. Vi är otroligt nära och vi leder med 2-0. Och varför förlora hit och fram och tillbaka dit? Så. Nej, det är tufft. Alltså, självklart så skulle jag ju vilja att vinna ett SM-guld med Modos A-lag mot Malmö. Men ibland vinner man, och jag kan säga vissa gånger var jag i final också mot Jersey när vi vann 2001, och då låg vi under med 3-2 matcher och vi har turen på våran sida, så ibland händer och ibland står man på fel sida, och ja,
det är så det är i ishockeyns liv helt enkelt. Men har du förlåtit börja?
Peter Forsberg, spontan kommentar efter förlusten mot Central. Vad säger du om matchen?
Ja, vi gör en bra match, men det är ju... De gör ju sina två första i powerplay och det är inte underligt. De har ju ungefär 15 chanser. Jag måste säga, så grymt besviken på Börje. Han är så jävla dålig.
Du är lite på domaren.
Ja, han är så jävla kass. Jag ska inte dra på honom ett spel. Det är sant det.
Ishockey-VM, nu är det klart med Mats Sundin. Gör det att du också får tillbaka
det skit här nu. Nu ska jag gå hem och duscha bara.
Jag vet inte. Jag vet inte egentligen. Om man tänker efter. Jag har svårt att diskutera det. Jag vet inte hur mycket. Alltså om det var Börjes fel eller inte. Nej. Jag vet inte. Och sådär. På något sätt. Vi hade ju som man ska gå tillbaka. Så hade vi en annan domare de två första matcherna. Och då vann vi. Och sen var det något lag som gnällde. Helt plötsligt fick vi en annan domare i nästa tre matcherna. Och vi, om du tittar på utvisningsminuterna, så tror jag att det svängde lite mellan match 1 och 2 och 3, 4, 5. Så, jag vet inte.
Där har vi förklaringen då, ja, kanske. Där har vi förklaringen till varför det gick som det gick, kanske.
Och, men helt allvarligt, jag ska inte säga så mycket, för att det var i stridens hetta och jag har gnällt på det efteråt. Men jag har inte sett matcherna efterhand.
Har du inte det?
Nej, jag har inte gjort det. Jag troligtvis kommer jag aldrig se dem heller. Utan det,
just
jag,
för att det också är ett öppet sår.
Ja, no, precis. Det finns ingen, jag vet inte vad jag ska sitta och se på när jag förlorar, tänkte jag säga. Men, så det känns inte med att jag kommer att se de där matcherna någon gång i framtiden. Och alltså, helt allvarligt, det har jag sagt någon gång förut. Alltså, jag vet inte hur dålig han var. Jag vet bara att jag var otroligt irriterad på att vi förlorade. Och sen, just som man säger, såna här grejer, det är otroligt besvikelse såklart när man har ledat med 2-0 matcher och man får spö. Sen alltså Malmö, om man tittar på, de hade ett bra lag. De vann,
det var några råskinn där.
Ja, de hade två gulder på tre år, så det var inte så att vi förlorade mot ett helt värdelöst lag, utan vi förlorade mot ett bra lag. Så det var lite synd. Just det där, man skulle vilja ha ett guld med Modo såklart.
Den förelämpningen hörde du oftast ute på isen?
Svårt. Nej, men jag vet inte. Förelämpning. Kanske att man var en grinolle eller så. Grina. Jag vet inte. Något i den stilen.
Det var inte annan. Farligare än så.
Va?
Det var inte farligare än så.
Nej, det tror jag inte. Nej, jag vet inte vad man säger till en annan förelämpning så. Jag vet inte vad. Jag kommer inte ihåg något, att det var någon sån där som man gick och tänkte på efteråt. Jag vet inte vad det ska kunna vara. Det skiter man ju vad folk säger på isen, tänkte jag säga. Det gör man ju själv under stridsätt. Just det, bara säga till han för något. Det var inte ens meningen. Liksom.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Ja, jag tyckte det är rätt roligt att kolla på hockey nu för tiden. Så jag vet faktiskt inte vad jag ska vilja förändra så. Jag tyckte mycket gnäll om det är mål eller hit eller dit eller fram och tillbaka om man rör målvakten eller fram. Det ändras regler, sådana grejer. Det är otroligt svårt.
Men man märker skillnad på svensk hockey och till exempel schweizisk och nordamerikansk där, att vi är mycket mer petiga hemma i Sverige.
Ja, vi är petigare, ja. Absolut. Det är vi ju. Och man skulle ju vilja bara att ja, men vi kör på liksom. Ja, jag vet inte. Man står på sidan om nu sen. Alltså, måste ju coacherna gnälla på att det är bra bakgrund. Bara köp det liksom, kör vidare. Men man gnäller ju mest själv på när man var där, så jag ska inte säga någonting.
Men man blir som en paragrafryttare, att man tittar i regelboken, att det här står ju, vi måste följa det här. Jag tycker att det ska vara med lite upp.
Ja, sen vet jag inte. Sen, vad annars skulle jag vilja göra? Det är väl ta bort allt så mycket som möjligt från domarna, så man inte missar någonting, någon offside eller någonting. Man skulle kunna ha någonting i pucken i tröjorna så man ser om det är offside eller inte liksom. Så slipper man ha en linjedomare. Eller någon sån här grej så att det inte blir något.
Det blir robotsystem helt och hållet.
Ja, något i den stilen. Jag vet inte, jag tycker det är kul att se hockey nu för tiden. Jag kan inte säga något annat. Det blir mycket mål, fantastiska hockeyspelare, går fort. Men samtidigt när det går fortare och fortare, så det är det svårare och svårare för domarna att bedöma vad som är rätt eller fel och fram och tillbaka. Och, det är hårt att åka på en utvisning när det inte, och så ska det avgöras. Så jag vet inte vad jag vill komma med det här. Men jag tycker faktiskt hockeyn, det är roligt att kolla på hockeyn nu. Jag tycker det går, man kollar på McDavid, vad han pysslar med, de här solo-grejerna. Och satt och kollade på då Rangers Panarin, en sån här back and pass liksom, en halvzon flippare liksom, det hur han ser spelet, och jag tyckte det är kul och att de kan göra så fort. Det går lite rappare än man spelar själv.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Sog?
Du hade velat spela för Schweiz,
det är väldigt
alltså.
Neutralt.
Ja, det måste precis. Säga.
Ja, jag kan inte säga något annat lag i Sverige. Jag kan inte säga något annat lag i NHL. Jag kan inte säga något annat landslag. Så. Här har jag ju aldrig varit liksom, så, i Schweiz. Så, det är bra drag i den här stan. Det är verkligen roligt att se hur mycket folk det är på matcherna. Hur folk bryr sig om det här hockeylaget. Det är inte en superstor stad, men det är ju alltid slutsålt. Och folk,
typ som Hövik, vi säger det. Historiskt.
Ja, jag vet inte ens om det. Ja, det kanske är. Och hur folk, engagerad folk är. Alltså, så jag kan väl säga det. Det blir rätt.
Okay. Ja. Där är du om 10 år.
Ja, men det är inte omöjligt att vi är här. Alltid sommaren i Sverige ska jag gissa. Men ja, ta det lite lugnare. På alla plan ska jag säga.
Ser du själv flytta tillbaka till Övik någon gång?
Det är inte. Det är helt, helt omöjligt. Det kan jag inte säga att det är. Sen om man bor mer, alltså när ungarna har flyttat ut och såna här grejer, så ska jag kunna bo där längre. Nu går ju ungarna i skolan fram till slutet av juni, så kanske man åker hem. Då ska jag nog säga att det blir längre tid. Sen om man bor där permanent under vintern, det vet jag inte. Det finns väl, man kan ju bo på
varmare ställen.
Nej, man kan ju bo på varmare ställen. Eller åka bort vissa tider. Jag ska inte, alltså jag har ju jättekul när jag är hemma i Övik. Det är bara att jag inte hinner hem så ofta. Det är lite tungt. Sen tycker jag det är bra här. Så jag ska inte säga något sånt. Men jag vet inte. Vi får se vad som händer. Nu är yngsten 5. Det kan hända om 10 år att ingen ung är hemma. Om de har hittat någon hockeygymnasium eller någonstans. Eller om de ska göra något annat. Så då kanske man får mer fritid och se vart de är någonstans. Och vart frun vill bo någonstans. Så vi får se.
Sista frågan är vad avrundar det här. Ser du själv återvända till hockeyn i någon officiell roll? Alltså som general manager, tränare, att verka i ett lag?
Jag vet inte. Ja, men då måste man ju få tid då. Kanske avveckla så mycket annat. Ska vi inte säga nej på den heller? Det är väl fel att säga nej.
Jag tycker det blir ganska snyggt att avsluta så. Det är fel att säga nej. Det är...
Ja, precis. Man ska säga, ja. Inte säga ja hela tiden, men man vill inte säga nej.
Hellre fler ja än nej.
Nej, det är... vad ska jag säga? Alltså jag vill ju hålla på inom hockeyn. Sen är det ju otroligt svårt i sådana fall om jag ska vara delägare i hockeyagentverksamhet. Så då får man ju avveckla den i sådana fall. Det är inget som är på planerna överhuvudtaget i tillfället.
Vi får se vad framtiden innehåller helt enkelt.
Ja, det är precis vad man ska bo, vad man ska göra, ska jobba med, ingen aning. Vi får se. Det är som vanligt en annans liv, tänkte jag säga. In the air.
Peter Forsberg, yes. Stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Jag uppskattar det enormt mycket. Jag vet att alla lyssnare gör det också. Det här var en fantastiskt fin dryg timme som det här blev tillsammans med oss två.
Tack, kul att snacka lite.
Ja, super. Väldigt roligt. Och vi säger tack till alla er som har lyssnat på det här avsnittet också med Peter Forsberg. Vi är tillbaka om en vecka igen med ett nytt gästavsnitt. Fram tills dess, hör av er på adam.johansson@expressen.se om ni har några gästförslag eller tankar eller funderar. Nu säger vi tack och hej, och det här var Peter Forsbergs avsnitt.
Gracious, what a play by Peter Forsberg. We saw it all on this rush. His strength, his perseverance, his talent, his hands. Oh, baby, what a play by Forsberg. Igor Larionov did everything but put a saddle on Peter Forsberg and ride him back to Chris Osgood. Here it is. He had him, got away from him, then he hooked him back. What a move by Forsberg. He was willing to pay the price and end up head first in the net over Chris Osgood. Didn't matter. This is a magnificent goal. Absolutely magnificent. What a sport, huh?
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.